Kvällstunden vecka 29, 2026. Inläst på Daisy, CD och webb av Rolf Westman. Har du frågor som rör kvällstundens taltidning kan du ringa kvällstundens kundtjänst på telefon 021 19 04 15 måndag till fredag 10-12 och 13-15. Kvällstundens redaktion meddelar. På grund av semestrar håller kundtjänst och telefonväxel stängt under vecka 29, alltså 13-17 juli. Redaktionen är tillbaka som vanligt måndagen den 20 juli och önskar alla läsare en riktigt skön sommar. Innehåll. Första sidan. KG Bergemark. Beredskapslägret, brev från läsarna, sommarbilden. Sommar i P1, läsardikter, sommarkviss. Nöjesprofilen, döpa fartyg, följetong 1, mitt i maten. Novellen, slävinnan, trosans historia. Regissörerna som aldrig fick en Oscar. Säg källorna, läsarberättelser, sportprofilen. Följetong 2. TV-stunden, personligt, läsardikter, marknaden, med ett leende, hindens rev, kåseriet. På första sidans stora färgbild ser vi en smal sak i Vänern som rubriken lyder. Sax väster om Lidköping i Västergötland skjuter hindens rev ut i Vänern som en smal spjutspets. Promenaden ut i revets yttersta spets är en naturupplevelse som går bland vindpinade tallar, öppet vatten och en påtaglig stillhet. Sommartid finns här även gott om möjligheter till bad, som vid Svalnäsbadet, ofta kallat Vänerns Riviera. Mer om detta längre fram på taltidningen. Vidare på första sidan läser vi om Sam Cooke, soul-legendens röst, kom att riva rasbarriärer. Vidare om sjömans varsel. Därför bör man inte slarva med dopet av båten. Fler rubriker, tros chock i kvällstunden och vackra Seychellerna. Första sidan avslutas som vanligt med att jag läser sidospalten med rubriken inledningsvis, där chefredaktör Agneta Brolin skriver. Är du beredd att riskera din egen säkerhet för att hjälpa en annan människa? Grattis, då har du den främsta egenskapen som krävs för att bli en hjälte, i alla fall enligt en psykologistudie vid Lunds universitet. I den har forskarna pejlat vilka faktorer gymnasieungdomar tycker är avgörande för att hjälpa en person i en utsatt grupp. Forskarna ville se hur svenska gymnasieelever ställer sig till de egenskaper som fanns hos personer som hjälpte judar under förintelsen. För både ungdomarna och förintelseräddarna framträder riskbenägenhet som den viktigaste egenskapen, följt av empati och gruppidentitet. Andra studier har kommit fram till ungefär samma sak. Nåja, i teorin vill väl alla vara en hjälte, men hur ser det ut i praktiken? Agneta Brolin skriver vidare: jag är inte helt säker på vilka sociala, fysiska eller juridiska risker jag skulle ta i ett skarpt läge. Då svider Astrid Lindgrens citat från Bröderna Lejonhjärta lite extra hårt. Ibland måste man göra saker man inte vågar. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort. En lort vill man ju inte vara, särskilt inte när man hör Astrid Lindgrens röst säga orden. Jag tänker att man inte måste rädda livet på någon annan för att vara en hjälte. Ibland räcker att ta hand om barnbarnen några timmar, klippa gräset åt grannen, bjuda ensamma farbror på kaffe eller låna ut cykeln till tonåringen som missat bussen. inte så riskfyllda handlingar, men ändå avgörande för dem som får ett sådant bemötande. Och vad säger du? Einar i veckans novell, är han en hjälte? Realism var Bejans framgångsrecept. Leif Syrén skriver: när Carl Göte Bejemark i mitten av 1960-talet övergick från abstrakt konst till vardagsrealism blev han ett namn på många läppar. Hans träffsäkra skulpturer och kända svenska blev och är populära, och med dem nådde han sitt mål som konstnär. Att, citat, inte bara förstå sig på eller ska uppfatta vad jag gör, slut citat. Carl Göte Bejemark räknas som en av Sveriges förnämsta skulptörer under 1900-talet. Han var född 1922 och växte upp i stationssamhället Storvik i nuvarande Sandvikens kommun i Gästrikland. Pappa Axel var stationsmästare vid järnvägsstationen i Storvik. Han sköt av liv under Carl Götes unga liv. Här mötte norra stambanan tåg från Bergslagen. Här arbetade 300 personer. Här fanns en av Sveriges största godsbangårdar och en perrong som mätte en hel kilometer i längd. Den ansågs som världens längsta. Carl Göte brukade i sina tidiga tonår tankfull vandra på perrongen. Han tänkte på fader Axels råd om hans framtid. Han skulle bli järnvägare, men för unge Carl Göte hägrade en annan framtid. Han gillade att teckna och han gillade att se filmer. Han besökte ofta biografen i Storvik, tjusades av aktörer som Leslie Howard och Clark Gable. Konstnär ville han bli, eller möjligen skådespelare. Väl i huvudstaden och efter att ha prövat lyckan inom några olika yrkesområden började Carl Göte Bejemark 1948 vid 26 års ålder studera vid Konstfacks aftonskola. Han tecknade med blyertspenna och målade i olja. Han ansågs talangfull och kallades kamrat och konstnärskretsar för Bejan. Bejan var en resenär. Under 1950- och 60-talen reste han runt i Europa och även i dåvarande Sovjetunionen. Han studerade konst och konstnärer i Frankrike, Italien och Spanien. Han tog intryck, särskilt den franska naivisten Henri Rousseau inspirerade honom. Namnet stavas Henri, H-E-N-R-I, och efternamnet R-O-U-S-S. E-A-U, Henri Rousseau. Hemma i Sverige fortsatte Bejemark att jämte studier vid Umeå konsthögskolan att skapa abstrakta skulpturer i form av ringar och klot, oftast i kopparplåt. Vid vårsalongen 1958 vid Liljevalchs konsthall uppmärksammades Bejemark med sina utställda rörskulpturer. Otålig och intensiv som han var till sin läggning väntar han irriterad på sitt stora genombrott som konstnär. Han ville nå en bred publik och anar att hans abstrakta figurationer inte tilltalade folk i allmänhet. Han satsade på vardagsrealism. Med skulpturen Humor 1967 nådde Bejemark sitt mål. Folk gillade och förstod hans konst. Humor visar en man på väg upp eller ned i en inspektionsbrunn. Mannen som lyfter locket är ingen annan än Hasse Alfredson, som det här året av en tidning utses till Sveriges roligaste person. Humor var till en början placerad vid Berzelii park i Stockholm. Mängder av människor vandrade till parken för att bese och roas av konstverket. Humor uppmärksammades även internationellt. I Sovjetunionen ansåg bedömare att det kunde klassificeras som arbetarkonst av hög kvalitet. Och i slovakiska Bratislava, där finns en skulptur som likt mannen i Humor befinner sig huvudsakligen nedan gatuplanet. Weimar fortsatte på den inslagna vägen att skapa föreställande konst i form av naiv och träffsäker vardagsrealism med stänk av humor. 1971 var han färdig med sin skulptur av Nils Ferlin i cylinderhatt. Tankfull och avslappnad sitter han sedan 1975 på en bänk i hemstaden Filipstad. Man kan nästan höra honom deklamera från en av sina dikter. Mitt herrskap, en gammal cylinderhatt, betitta en kort minut. Många ortsbor och tusentals turister har under årets lopp tagit plats på bänken bredvid poeten Ferlin. 1982 avtäcktes i Stockholm en annan skulptur av Nils Ferlin, signerad Carl Göte Bejemark. Den ståtar poeten i kristallrandig kostym mitt i folkvimlet på Klarabergsgatan. Han försöker med uppdragna axlar och kupade händer få eld på en cigarett i snålblåsten vid Klara kyrka. Bejemark förordade vad gällde placeringar av hans konstverk. Det ska vara frekventerade platser. Han är oftast åtlydd. Kring statyn av Nils Ferlin i Stockholm strömmar människor. Många har den som mötesplats. Och några klåfingrade lägger ibland beslag på det halvrökta knaster Ferlin har gängat mellan sina läppar. Men en ny fimp gängas alltid på. Vid Järntorget i Gamla stan i Stockholm så en annan av Bejemarks populära skulpturer i brons. Det är Evert Taube som utanför sin stamkrog, den gyllene freden, spanar efter en taxi. Bejemark var noga med att hans skulpturer hade samma storlek som den de avbildade. Han frågade alltid om kroppslängd. Men då förefaller Evert Taube ganska kort i Bejemarks tappning. Själv var KG Bejemark 173 cm hög. Det han också på det självporträtt han egenhändigt tillverkat, där hans silvriga hår lyser och de tonade glasögonen delar av ansiktet. Han lär ha varit noga med sina kläder, sägs det. En riktig klädsnobb. Bejemarks framgångar med föreställande skulpturer fortsatte under 1970- och 80-talen. Han gjorde skulpturgruppen Minnet av en stad som en hyllning till den utplånade stadsdelen Hagalund i Solna. Här finns bland gestalterna boxaren Harry Persson och konstnären Olle Olsson. I materialet trä skulpturerade Bejemark bland annat Greta Garbo, Tage Danielsson, Sven Järring och Gunder Hägg. Men det var inte bara rikskändisar som är föremål för Bejemarks egenartade avbildarkonst. En del lokala profiler blev också populära statyer. En av dem var skånska Lasse alias Theodor Larsson i Mjölby. Denna satiriska bondkomiker har i Bejemarks version sin givna plats som staty i det centrala Mjölby. KG Bejemark var en mångsysslare vid sidan om sitt konstnärskap och undervisade han även vid konsthögskolan, där han med tiden upphöjdes till professor. Han ärades med Sergelmedaljen och prins Eugens medalj. Han blev äldre med sköd av energi och hoppades få leva fullt verksamt i sitt 100:e år och sedan dö knall och fall. Men ödet ville annat. Den gode Carl Göte Bejemark dog efter en tid på sjukhus i en ålder av 78 år. Det hände år 2000. Efter lägret kunde alla handmjölka, lyder rubriken till en artikel som är försedd med följande svartvita foton. Unga kvinnor på promenad, ser vi. Förmodligen är det lördagskväll eller söndag på beredskapslägret. Det var då det hade ledig tid. Foto av Gunnar Sundgren, Upplandsmuseet. Och vi ser de här glada tjejerna som arm i arm promenerar ut på vägen mot nöjet. En annan bild visar hur en kvinna matar grisar i en inhägnad. Kunskap och praktisk erfarenhet av djurhållning var en viktig del för att säkra livsmedelsproduktionen. På en annan bild ser vi en kvinna som kör traktor. Och att hässja hö var ett populärt inslag, det får vi också se hur det lägger upp hö på störar. Och den sista bilden visar en kafferast på beredskapslägret där man sitter vid ett dukat bord och häller upp kaffe. Anna-Karin Vårland skriver: Beredskap. Vikten av att stärka Sveriges krisberedskap har väl knappast undgått någon av oss, men frågan är inte ny. Under andra världskriget var det förstås också högaktuellt och insatserna var många. Ett viktigt men kanske mindre känt inslag var beredskapsläger för unga kvinnor. Beredskapslägen är då avsedda för unga kvinnor från städer och samhällen i syfte att giva dessa tillfälle att förvärva praktisk erfarenhet i lantarbete samt även med tanke på den passiva försvarsberedskapen, kan man läsa. Så skrev Värmlands läns hemkonsulent Magda Svensson den 22 juli 1940 i ett program för Hushållningssällskapets beredskapsläger. Hon hade tillträtt som länets första hemkonsulent 1939 efter att den statliga hemkonsulentutredningen från 1937 föreslagit att det skulle finnas en konsulent i varje län. Det var lanthushållslärarinnorna som förestod beredskapslägren och hemkonsulenterna hade till uppgift att inspektera dem. Sommaren 1940 i de genomfördes läger i bland annat Mangskogs och Ransäters socknar i Värmland och Skuttunge socken i Uppland. Minimiåldern för den som ville söka till ett läger var 16 år. För att undvika att de unga kvinnorna skulle bli till mer besvär än nytta ute på landgårdarna fordrades intyg om god hälsa, intresse för praktiskt arbete och vilja att göra nytta. Det skulle också kunna betala 5 kronor som inskrivningsavgift, 30 kronor som bidrag till kost och logi, samt helst medföra en cykel. Under förutsättning att statsbidrag skulle erhållas avsåg man sedan att återbetala avgifterna. I Ransäter i Värmland arrangerades ett läger för 19 unga kvinnor under juli månad 1940. Närmare hälften av den kom från Stockholm, medan övriga kom från olika orter i Värmland. De flesta var skolflickor från höga allmänna läroverk och flickskolor, men det fanns också en småskollärarinna, en sömmerska och en fabriksarbeterska. Läget var förlagt till Gärsby skola. En av skolsalarna användes till sovsal med halmadrasser som lånas från Röda korset. Övriga sängkläder hade var och en med sig. Pulpeten användes som byrålådor och skrivbord. En lektionssal blev till kök och matrum, till vilket hemkonsulenter lånade ut sin elektriska platta och ugn. Deltagarna delades in i 2 grupper, som turvis arbetar varannan dag på lantgård och varannan dag på lägret. Gårdarna var belägna i de närmaste byarna och storleken varierade något. På de flesta fanns 6-8 kor, några hade hästar och de flesta höns och grisar. Dagarna startade med väckning klockan 6.30, följt av en kvarts gymnastik. En dag på lantgård startade klockan 8.15 och pågick fram till 20.30. Att hässja hö, mjölka kor, baka, sy, städa och rensa trädgårdsland var vanliga uppgifter. Matlagningen skötte däremot husmödrarna oftast själva. Under dagarna på läget varvades praktiskt arbete med lektioner. På lördagskvällarna samlades alla till samkväm och på söndagarna ordnades utflykter till Geijersgården i Ransäter, Uddeholm ABs lanthushållsskola i Ekshärad, mejeriet och Uddeholm AB:s tvättstuga i Munkfors. Den sista lördagen på lägret ordnade lantgårdarna där de unga kvinnorna arbetat en bjude med kaffe och lodans. Lägrets föreståndarinna Anna-Lisa Aveus skrev i sin rapport att det varit långa och strävsamma dagar för otränade skolflickor. Att mjölka kor var nytt för de flesta, men när läget var slut kunde alla handmjölka och många maskinmjölka. Citat. För flickorna var lägervistelsen av otvivelaktig nytta. Gjorde många erfarenheter och framförallt fick hon att lära sig aktning för landsbygdens arbete. På några av gårdarna vore flickorna till mycket stor nytta för husmödrarna, skrev hon. Beredskapsläget i Ransäte var inte på något sätt det enda denna sommar. Från Uppland finns genom fotografen Gunnar Sundgren ett rikt bildmaterial som åskådliggör beredskapsläget i Skuttung i socken. Även här var syftet att producera mat för befolkningen och krigsmakten. Fokus låg på jordbruksproduktion med uppgifter som skördarbete, djurhållning och odling. Brev från läsarna. Signaturen Tack skriver: Jag efterlyser regler för hur man ska handskas med svenska flaggan. Frågan kom upp när jag en kväll råkade se reprisen av en svensk humorserie. En man trasslade in sig i svenska flaggan, kom loss och kastade iväg flaggan som hamnade på grillen och brann. Det slutade jag titta eftersom jag inte tyckte det var roligt. Ett lands flagga representerar landet, motivet och färgerna. Nordiska länder har ett kors för att visa att vi är kristna länder. Dessutom stiliga med bara två färger som också har en historia. Att bränna ett annat lands flagga vill säga att man visar noll respekt för det landet vars flagga man bränner. I Sverige bränns inga flaggor. Visa respekt för din och andras flaggor. Signaturen Ingegärd skriver kort. Läste om denna märkliga händelse som berättades i kvällstunden vecka 25. Och det gäller solförmörkelsen 1954. Jag var 16 år och kommer mycket väl ihåg när mörkret sänktes över bygden mitt på dagen. Kossorna som gick i hagen och betade lade sig sakta ner och allt blev så tyst under några minuter. Jag är 88 år idag, men minns det väl. En mycket fascinerande och märklig händelse att ha fått uppleva en gång i livet. Marianne Andersson skriver, apropå Georg Karlssons berättelse När solen försvann i kvällstunden 25. Jag minns också den dagen. Jag var 16 år och bodde på en gård där det fanns kor, grisar och höns. Hönsen fick gå fritt runt gården. När solen började försvinna och det blev som skymning gick hönsen in i sitt hus och satte sig på sina pinnar. Tänk vilket fritt liv hönsen levde för. Visst hände det någon gång att räven kom på besök för att få sig ett mål mat. Hönsens fria liv hade också nackdelen att man ibland kunde hitta reden i halmen på logen. I rederna kunde det finnas 8-10 ägg. Bertil Tillmar skriver: Sommaren för 60 år sedan vid Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. Fram till dess hade all fallskärmshoppning skett från de äldre DC-3-orna. Då hade flygvapnet köpt in transportplanet Hercules C-130. Vi skulle få göra premiärhoppen med ilastning på Flugebyns gräsfält utanför Karlsborg. När planet vände vid startpunkten så sjönk vänsterhjulen genom gräsfålen och ytterrotorn slog i backen. Planet blev stående över helgen och skulle bevakas. Valet föll på 79 Selin, 81 Tilmar. Order. Ingen, oavsett legitimation, får beträda området. På söndagsförmiddagen anländer en man i civil bil. Mannen, som bar fritidskläder, uppger sig vara flottiljchef och vill inspektera planet. Han nekas tillträde och hänvisas till dagofficeren, styckjunkare Davidsson i Karlsborg. Ett antal svärord uttalas och mannen fick åka vidare till Karlsborg. Vid vaktavlösningen sa det styckjunkare Davidsson: "Det gjorde ni bra, pojkar." Under vignetten Läsarnas egna sommarbilder läser vi kort: "Här delar vi med oss av våra läsares bildhälsningar från vårt fina sommarsverige." Maila bild och en kort text i kvällstunden. redaktion@tidningshuset.com. Märk mejlet sommarbilder. Under denna veckas sommarbild läser vi: "Fiskekompis. Får jag presentera min fiskekompis herr Mosander", skriver Ulf Hellgren i Österbybruk och fortsätter: "Det är nu tredje morgonen som har kommit flygande från tomma intet när jag åker ut med båten. Under de timmar jag sitter bakom flötet tittar han till mig då och då, ligger gärna på vattnet in till båten eller ställer sig i fören i väntan på att jag ska bjuda på någon god sak. Idag satt han kvar på fören under lugn förflyttning mellan två fiskeplatser. Ibland tycker jag han är lite påflugen, men jag har väl mig själv att skylla eftersom jag kastat till honom de småfiskar som fastnat för hårt på kroken." Under rubriken Sommar i P1 som sänds varje dag klockan 13 presenteras ännu några sommarpratare. 16 juli, Elaf Ali, journalist och författare. Skriver för Svenska Dagbladet Kultur. Var med och utformade SVT:s humorprogram Invandrare för svenskar. 17 juli, Anders Rosengren, läkare, professor i molekylär medicin. Har utvecklat livsstilsverktyget som används av hundratusentals människor för att må bättre och förebygga livsstilssjukdomar. 18 juli, Jan Rippe, komiker. Har underhållit svenska folket i årtionden som del av Galenskaparna och After Shave. Slog igenom stort i rollen som Roger i Macken. 19 juli, Rut Kvarnström Jones, författare. Studier lockade henne från Storbritannien till Sverige och sedan 40 år tillbaka bor hon i Stockholm. Slog igenom som romanförfattare med Halle Holm-trilogin. 20 juli, Ikra Idol, siminstruktör och grundare av Mermaid Simskola. Växte upp på flykt, kom till Sverige som 17-åring. Lärde sig simba för att få godkänt idrottsbetyg. Startade under gymnasietiden simskolan Mermaid för kvinnor. 21 juli, Maria Sid, skådespelare och teaterchef. Har varit skådespelare och regissör i både Finland och Sverige. Är teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern. 22 juli, Robin Larmerus, lyssnarnas sommarvärd och brandman. Fallskärmsjägare, brandman och volontär. Och levererar utrustning till räddningstjänsten på plats mitt i kriget. Läsarnas sommardikter. Jaga efter vind av Taina Adolfsson. Varför jagar du efter vind? Den blåser ju mot din kind. Tror du att vinden känns bättre någon annanstans? Du har alltid fantiserat om något som inte fanns. Var nöjd med det du har innan du hamnar i din mörka grav. Det känner du varken väder eller vind emot din vita kind. Själsfränder av Birgitta Lundvall. Jag kom ut i världen, bajsade och åt. Ut till svält och flärden, ut till sorg och gråt. Du fanns aldrig hos mig, ensam jämt jag var. Vi möttes nästan gamla, men kärleken finns kvar. Ängens vilja av Lena Eisele. Ängen har sin vilja att föda näckros, lilja, utan krav och utan gråt. Vintern sade förlåt. Du lever än i midnattsköld, vintern är din böld. Och ängen blomstrade i vårsol blid, och rosenknoppar låg bredvid. Så vacker är du äng, du vaggar blommorna i säng. Sommarkviss. Utmanar dig själv eller någon kär vän i sommarkvisset som är skapat av Annette Grandin. Efter de fem frågorna kommer rätta svaren. 1. Sverige arrangerade VM i friidrott 1995. I vilken stad hölls tävlingarna? 1. Stockholm, 2. Göteborg, 3. Östersund eller 4. Malmö. Fråga 2. Vilket år föddes Wolfgang Amadeus Mozart? 1. 1756, 2. 1727, 3. 1657 eller 4. 1576. Fråga 3. Vilken kemisk formel har vanligt salt? 1. NB, 2. NaOH, 3. NaCl eller 4. Na. Fråga 4. Alex Schulman har skrivit flera böcker om sina föräldrar. Vad heter det? 1. Amanda och Allan, Lisette och Allan, Karin och Sven, 4. Lisette och Sven. Och fråga 5. 2004 släpptes ett prisat sällskapsspel, ett brädspel där man ska bygga järnvägslinjer mellan olika städer. Vad heter spelet? 1. Soul Train, 2. Ticket to Ride, 3. Orient Expressen eller 4. Interrail. Och det rätta svaren är 1. Göteborg, 2. 1756, 3. NaCl, 4. Lisette och Allan, 5. Ticket to Train. Nöjesprofilen. Samuel, kallas Sam Cooke, stavas C-O-O-K-E, var en amerikansk sångare, låtskrivare, producent och entreprenör. Han anses vara en av 1900-talets främsta artister, en av de mest inflytelserika afroamerikanska sångarna. Cooks musik bestod av mjuk soul och han blev en soul-legend med hits som fortfarande håller. You Send Me, Cupid, Chain Gang, Wonderful World, Only 16, Another Saturday Night, Twistin' the Night Away och Having a Party är några av Sam Cookes klassiska sånger. Hans sista inspelning från 1964, The Change Is Gonna Come, är kanske hans allra främsta sång och gavs ut postumt några veckor efter hans död. Den handlar om hans kamp och hopp för mänskliga rättigheter i den segregerade södern i USA, som han växte upp i men har med åren blivit en allmängiltig kampsång för människors frihet och lika värde. Balladen om rättvisa och förändring i samhället är lika aktuell idag. På höjden av sin karriär, endast 33 år gammal, dog han av en skottskada den 11 december 1964 på Hacienda Motel, Los Angeles, Kalifornien, under mycket oklara omständigheter. Han blev skjuten av den kvinnliga ägaren till motellet han bodde på. Händelsen bedömdes av polisen som dråp i nödvärn, men sedan det hände har det spekulerats om det var den verkliga orsaken. Sam föddes i Clarksdale i Mississippi, tog tidigt del av orättvisorna mot det svarta. I mitten av 1930-talet flyttade familjen till Chicago och fick en bättre tillvaro. Det fanns alltid en stark gudstro och grundtro om ett bättre samhälle hos familjen Cook, där pappan var baptistpastor. Sam hade 7 syskon och alla sjöng i pappans kör i kyrkan. Men det framträdde även som The Singing Children och uppträdde i andra kyrkor. Sam var den musikaliskt bäst begåvade av syskonen och blev i yngre tonåren medlem av den lokala gruppen The Highway Cooties. Hans röst väckte uppmärksamhet och endast 19 år gammal blev han medlem i The Soul Stirrers, en av de främsta gospelgrupperna i USA på den tiden. Den var med åren 1950-57. Gruppen som fick många skivsuccéer sjöng mest a cappella som alla gospelgrupper, men blev en av de första med instrumentalt ackompanjemang. Bland gruppens många uppmärksammade sånger under åren märks I'm a Pilgrim, Stand by My Fathers, That's Heaven to Me och Be with Me, Jesus. Det var gospel som gällde för Sam vid den här tiden i början av 50-talet, men allt eftersom började han intressera sig för R&B, R&R och populärmusik. Sam spelade in för bolagets specialty, samma som för Little Richard och dess ägare Art Roop. Sam berättade 1956 att han ville försöka sig på något annat än gospel och religiös musik. Art Roop ordnade en session i New Orleans den 12 december 1956 för Sam, som hade med sig R&B-producenten Robert Bumps Blackwell. För att inte pappan och andra religiösa släktingar skulle förstå att det var han som spelade Sam in under namnet Dale Cook. Det blev en misslyckad popskiva som släpptes i januari 1957. Samtidigt blev det spänningar mellan Art Roop och Bumps Blackwell, som hade sina idéer om Sams framtid som artist. Bumps fick sparken och Sam beslöt sig för att även han skulle lämna specialty för det lilla skivbolaget Keen, stavat K-E-E-N. De tog med sig demoinspelningar av George Gershwins gamla amerikanska klassiker Summertime och Cooks egen nya komposition You Send Me. De spelade in låtarna på nytt den 1 juli 1957 och valde den mer kända Summertime till A-sida på singeln som släpptes. Men det visade sig att radiobolagen valde att spela You Send Me och den blev en sensationell storhit, som toppade den svarta singellistan och den vita poplistan. Och det var första gången som en svart artist var lika populär som en vit bland invånarna i nationen. Låten var något helt nytt. En soulsång och en ny genre var född. Den såldes till närmare 2 miljoner exemplar. Något otroligt då för en nästan helt okänd svart artist. På singeln kallar han sig nu för Sam Cooke, med ett E på slutet. Med skivan startade Cook sin andra karriär som soulsångare och blev omedelbart en stjärna som både gamla som unga, vita som svarta lyssnade på. Han var den nya tidens Nat King Cole som bröt rasgränserna. Sam fortsatte spela in nya hits för Keen fram till 1960, ständigt uppvaktad av de stora skivbolagen i USA, av vilka han till slut valde RCA Records, bland annat för att den afroamerikanska stjärnan Harry Belafonte fanns på märket. I och med kontraktet med RCA 1960 startade den tredje karriären för Sam Cooke. Det blev han den stora underhållaren som uppträdde på nattklubbar, som gjorde mängder av tv-framträdanden. Han blev den artist efter Elvis Presley som sålde mest skivor på skivbolaget. Musikaliskt provade han det mesta under 2 år, men allt blev sämre kvalitetsmässigt, ända fram till 1963 när Cook återgick till sitt gamla Soul Sound. Då kom han att spela in 2 album med en blandning av R&B, soul och pop. Det bluesiga Night Beat och även den legendariska inspelningen av live-låtar på den svarta nattklubben Harlem Square Club i Miami är enligt fackfolk hans bästa album. Men inspelningen ansågs vara för rå för att ges ut enligt RCA. Inspelningen gavs först ut på skiva 1985 under namnet Live at the Harlem Square och beskrivs ibland som ett av de bästa live-album som gjorts. Året 1963 var året då det hände mycket i USA med Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen. Den enligt många tillbakadragna Sam Cooke blev engagerad och kände skam när Bob Dylans sång Blowin' in the Wind kom ut 1963. Han menade att han själv borde ha skrivit en sång om rasism i landet. Han hade inte gjort det då han tänkte att hans vita fans skulle svika honom. Han skulle få det sämre ekonomiskt och han kunde få problem politiskt. Efter att ha hört Bob Dylans sång så sjöng han fortsättningsvis sången på sina konserter. Hans egen låt A Change Is Gonna Come kom enligt honom själv till honom i en dröm. Texten skrevs och sången spelades in 1964 och bygger på flera orättvisor för svarta som Sam Cooke själv hade upplevt tidigare. Första gången han upplevde det som artist var i februari 1961, då han uppträdde i Township Auditorium i Columbia, South Carolina. Då kom polisen och delade upp publiken. De svarta fick ståplats och de vita fick sitta i fåtöljer på parkett. Riktigt dåligt bemött blev han i Shreveport, Louisiana, den 8 oktober 1963, där han bokat ett motellrum för sig, sin fru och band under en turné. När han kom dit sa den nervösa receptionist att Holiday Inn var fullbokat. Sam blev som tokig och skällde ut personer i receptionen och började skrika åt alla anställda på hotellet. Sällskapet åkte vidare till Castle Motel i staden där poliser dök upp efter ett tag och sällskapet fängslades över natten för att det störde friden. Nästa dag hade New York Times rubriken Negerbandledare fängslade i Shreveport, men några större protester blev det inte. Och 2019 bad stadens nya borgmästare familjen om ursäkt och Sam Cooke fick postumt stadens nyckel. Under julen 1963 skrev han klart sången A Change Is Gonna Come som framfördes första gången den 7 februari 1964 i Johnny Carsons tv-program The Tonight Show. Tyvärr bevarades inte det inspelade tv-programmet och det skrevs väldigt lite om framträdandet då The Beatles var samtidigt på besök och uppträdde i den större The Ed Sullivan Show. Sången gavs ut den 1 mars 1964 på albumet Ain't That Good News. Idag hör sången till de allra populäraste medborgarrättssångerna och inspelningen nämns fortfarande som en av de bästa texterna och sångerna när musikjournalister och musiktidningar ska utse bästa låt i historien. Med tanke på att Sam Cooke dog redan 1964 finns mycket av hans musik att lyssna på fortfarande, dels på LP och CD-skivor, dels strömmande musik på till exempel YouTube och Spotify. Tur och otur när fartyg ska döpas. Sedan urminnes tider har människan försökt skänka sina fartyg lycka inför resan ut på öppet hav. Från Babyloniens heliga vatten till dagens champagneflaskor och numera även flaskor av is har dopceremonin fört sjöfarten genom årtusenden. Men vad händer när flaskan inte går sönder? Och varför väljer allt fler rederier att låta isen ta över? Babylonier, greker, romare och egyptier offrade heligt vatten, vin eller till och med blod för att önska besättning och last en trygg resa. Mycket har förändrats sedan dess, men själva idén om att ge ett nytt fartyg en lyckosam start lever kvar. När champagneflaskan gjorde entré i slutet av 1800-talet blev den snabbt en självklar del av sjösättningen. Det första dokumenterade champagnedopet ägde rum 1891 när dotter Victoria döpte den brittiska kryssaren HMS Royal Arthur. Men med traditioner följer också föreställningar. En flaska som inte går sönder anses av många sjömän vara ett illavarslande tecken. Därför försvagas flaskorna ofta i förväg med små snitt i glaset och riggas i en lina för att få rätt kraft i slaget. Trots det händer att flaskan studsar tillbaka, hel och olycksbådande. Vid dopet av Costa Concordia 2005 vägrade flaskan krossas, något som lyftes fram efter den tragiska olyckan 7 år senare. Och även om Titanic aldrig döptes med champagne, rederiet White Star Line hade som policy att avstå, spreds myten att just avsaknaden av ett dop låg bakom katastrofen. Historiskt sett har det funnits flera sätt att försöka avvärja den otur som en hel flaska anses medföra. Rutinen handlar om att agera snabbt och förbereda sig så att felet inte ska behöva räknas. Vanligast är att omedelbart försöka igen. Om flaskan krossas vid andra försöket så var det första svingen visserligen ett dåligt omen. Men om den krossas vid andra eller till och med tredje försöket är dopet i alla fall fullföljt innan fartyget lämnar kajen. Det har också hänt att besättningsmän eller åskådare snabbt klivit fram och krossat flaskan mot skrovet för hand. Ett annat alternativ har varit att öppna flaskan och hälla innehållet över fartygsskrovet. På senare år har en ny trend vuxit fram, flaskor av is. Det är både miljövänliga och betydligt mer samarbetsvilliga än glas. Göteborgs universitets forskningsfartyg Skagerrak döptes 2023 med en specialgjord isflaska, krossad av kung Carl XVI Gustav. Syftet var både att undvika glas i vattnet och att uppmärksamma FNs årtionde för havsforskning. Men isdop är egentligen ingen ny idé. Redan 1917 använde polarforskaren Roald Amundsen en stor isklump när han döpte sitt fartyg Maud. När Hurtigruten döpte sitt expeditionsfartyg Fritjof Nansen på Svalbard valde man därför samma symboliska ritual. Avslutar Bitte Melin. Tjejen som inte sade ett knäpp. Följetong av Kjell E. Jämberg. Och detta är andra delen av 6. Först en kort resumé. 15-årige Daniel flyttar med sin familj, mamma Marilyn, storbror Magnus och Magnus 5-åriga dotter Åsa norrut. Trots att Daniel känner motstånd till att flytta från Stockholm hittar han ganska direkt kompisar, bland andra Kejo och Erika. Daniel ser äldre ut än sina 15 år och tjatar om att få köra storebrors bil. Slut på resumén. Flytten. Det blev en rätt underlig jul. Morsan såg visserligen till att vi hade allt det vanliga på bordet, sylta, skinka och sill och en väldig massa julmust. Plastgranen var upplockad ur källarförrådet. Åsa hade tyckt att det var väldigt roligt att klä den med smällkarameller, glitterband och glaskulor i alla möjliga färger och former. Vi såg på Kalle Anka som vanligt, men det var inte som vanligt. Jag tänkte på att det var sista julen i den här lägenheten och jag är säker på att morsan tänkte på samma sak. Ingen av oss pratade om det, men Magnus snackade hela tiden om sitt nya jobb, om hur han skulle stiga i graden och bli minst verkställande direktör. På honom lät det som om det bara skulle ta någon vecka. Jag gissade att han skulle få slita längre och att det skulle dröja innan han kunde köpa den där Porschen han drömde om. Vi hade bestämt att inte ge varandra några stora julklappar det här året. Det skulle bli tillräckligt marigt att flytta i alla fall. Åsa fick de flesta klapparna och var alldeles till sig. Jag gav henne en leksakselefant och den gillade hon, fast jag tror inte hon fattade varför hon fick en sån. Hon satt med den hårt tryckt i famnen när vi äntligen lyckas packa in alla flyttlådor, möbler och prylar som vi inte ens visste om att vi ägde i den stora skåpbilen som tillhörde en av Magnus kompisar. Kamraten körde den och vi skulle visa vägen. Morsan stannade kvar för flyttstädningens skull och tänkte komma efter med tåget. Det var ett attans skitväder längs vägen norrut. Det blåste och fick snön att lägga sig på vindrutan till Magnus bil. Torkarna orkade knappt fissa undan flingorna som fastnat i all lort. Jag sa ju att du borde tvätta kärran, klagade jag, när det var som värst. Håll klaffen. Jag koncentrerar mig, svarade Magnus, när jag satt lutad över ratten och försökte kisa ut mellan skitstrimmorna. Att jag kom fram ut att det hände något kändes som ett underverk. Jag hade inte gjort annat än suttit i baksätet med Åsa under hela resan, men ändå kände jag mig så spänd att jag var helt trött när bilarna parkerades framför huset i byn. Och då var det dags att bära. Ingen idé att klaga över trötthet, för det var säkert ännu värre för Magnus och hans kompis som kört hela vägen. Åsa somnade i den stora tvättkorgen så fort vi bjudit upp henne i köket. Det sov hon gott medan Magnus, jag och Jerry, hans kompis, släpade upp allting. Morsan hade gjort en ritning över vad de ville ha alla möblerna. Och det visade sig att hennes karta stämde alldeles utmärkt. Det blev till och med riktigt snyggt när vi hittat den vackra filten och lagt den över vår slitna soffa. Morsan kom med tåget nästa eftermiddag och jag passade Åsa medan Magnus hämtade henne vid stationen in i stan. Jag tittade ut genom fönstret lite då och då men såg inte till några jämnåriga vid kiosken eller affären. Till sist kom morsan och Magnus tillbaka och det såg ut som om det grälade. Är ni osams? Frågade jag när det kom in. Hon är som du, sa Magnus. Gnäller över att min bil är lortig. Jag kan åka och tvätta den. Det finns en biltvätt alldeles vid infarten till stan, sa jag vädjande. Du har lovat mig att få köra, då gör jag ju nytta samtidigt. Du har inget körkort, varnade mamma. Här finns inga snutar, sa jag tvärsäkert. Och konstigt nog höll Magnus med. Morsan såg på honom och sedan på mig innan hon skakade på huvudet så som hon brukade göra när hon ville visa att hon inte trodde på det sagda. Det får bli övermorgon i så fall, sa hon och såg sig omkring. Här måste tvättas och skuras. Jag tyckte förstås att allt såg rent och fräscht ut. Har du inte kämpat nog med städningen på ett tag, frågade jag. Jo, sa hon. Och därför ska du och Magnus göra det medan jag vilar. Polisen. Det tog 3 dagar innan jag blev människa igen. Pappa kunde jag få så ont i alla muskler av att skura golv och väggar hade jag ingen aning om. Tillsammans med Magnus satte jag upp tavlor. När jag läst serier har jag skrattat åt typer som slagit sig på tummen med en hammare. Jag ska sluta med det, för i verkligheten är det inte kul alls. Brorsan hade tagit barnvagnen och gått ut med Åsa. Då passade jag på. Bilnycklarna hängde på en liten krok vid dörren. Den inte ser har han inte ont av, tänkte jag, och tog ner dem. Om jag åker nu har han ingen chans att ångra det han lovat. Kärran startade på stört och jag fumlade i ettan och körde ut på vägen. Tvåan i, sen trean och fyran, allt gick som en dans. Jag hade väl 4 kilometer kvar till macken som hade biltvätt. Jag fick se polisbilen i backspegeln. Det fick nackhåren att resa sig på mig, i synnerhet när saftblandaren på snutbilstaket började blinka. Sen var polisen i kapp och den ensamma uniformerade mannen bakom ratten vinkade åt mig att stanna. Det var inte mycket annat att göra. Jag började känna mig lite ur gängorna. Han kom fram mot min nervevade ruta, såg på mig och sen på bilen. Milda Matilda, sa han. Det var en av de lortigaste bilar jag sett i mitt liv. Jag kunde inte ens se siffrorna på registreringsskylten. Han var rund och skär i ansiktet och liknade en prost i en ungdomsbok jag läst för länge sedan. Det var väl därför jag nästan citerade Bibeln då jag svarade: orena är och Sveriges vägar. Då skrattade polisen. Jag förstod att han inte var hälften så farlig som uniformen visade. Körkort, sa han. Jag låtsades rota i fickorna, slog sedan ut med händerna och såg skuldmedveten ut. Det måste ligga kvar på köksbordet, svarade jag. Hmm, lät han. Jag hoppas att du inte glömt ditt personnummer, unge man. Jag kunde numren på alla i familjen och rabblade snabbt upp brorsans. Polismannen skrev upp det och bad mig vänta medan han kollade det från sin bildator. Det tycks stämma, sa han när han kom tillbaka, och bilen är skriven på dig. Men så här kan du inte fara fram på vägarna. Jag är på väg till biltvätten, sa jag. Det kändes nästan skönt att få tala sanning. Det var inte en dag för tidigt, log polisen. Men jag måste be dig komma till polisstationen och visa upp ditt körkort. Man ska egentligen ha det med sig när man är ute och kör. Jag lovar, försäkrade jag. Måste det ske idag? Senast imorgon, sa han myndigt. Jag lät polisbilen åka en bit innan jag får vidare till biltvätten. Hjärtat klappade fortfarande medan de stora borstarna av varma vattnet tvättade bort all smuts från kärran. Hjärtklappningen var en effekt av poliskontrollen, men kanske ännu mer för att jag anade styrkan i den utskällning jag skulle få när jag kom hem igen. Så fick jag en idé. Det låg en skomakarbutik en bit ifrån. Det kopierade nycklar också, så när jag for tillbaka hade jag en extra som funkade i billåset. Morsan och Magnus och Åsa satt vid köksbordet och fikade när jag steg in i lägenheten. Jag hängde tillbaka bilnycklarna på kroken ute i hallen. Var har du varit, röt brorsan? Titta ut, sa jag. Han reste sig och lutade sig mot fönsterbrädan. Det syntes på honom att han blev förvånad. Så ren hade inte hans bil varit på ett halvår. Jag hade valt den dyraste tvättsorten, så den blev vaxad på köpet. Nu glänste kärran. Man kan inte tro att det är samma bil, sa han belåtet när han vände sig mot oss igen. Det var bra gjort, men du kunde ha frågat först. Du hade redan lovat, sa jag, och spände mig för det jag var tvungen att säga. Det var ett litet problem. Problem? Jag nickade. På väg till macken blev jag stoppad av snuten. Va? Magnus såg ut som om han svalt något olämpligt. Ja, men jag låtsas vara du. Och så fick jag köra vidare. Han andades ut en lång väsande utandning. Då så. Inte helt och hållet. Du måste visa upp körkortet på polisstationen i stan, allra senast imorgon. Morsan satt med Åsa i knät och lyssnade så öronen nästan började fladdra. Nu har du ställt till det, Daniel, sa hon. Kört utan körkort. Om det kommer ut måste vi kanske flytta igen. Och Magnus kan bli av med sitt nya jobb. Här är det inte som i Stockholm. Sa jag. Ingenting händer om Magnus visar sitt körkort. Vi är så lika till utseendet. Jag hoppas du har rätt, sa Magnus. Om du har fel ska du få mer spö än någon annan har fått. Jag tänkte svara att det skulle han orka ge mig när det blev 7 torsdagar i veckan. Men såg så arg ut att jag lät bli. Han gick direkt till klädhängaren och tog på jackan. Sen häktade han ner bilnycklarna från kroken, öppnade dörren och där vände han sig om. Du sa att det inte fanns några snutar här, förresten Magnus. Din idiot. Jag hann aldrig svara att han hållit med om det innan dörren åkte igen med en skräll. Genom fönstret såg jag dem kliva in i bilen och rivstarta. Han kom tillbaka 1,5 timme senare. Då var han inte arg längre utan åtminstone inte så det syntes. Hur gick det, frågade jag så fort han kommit över tröskeln. Vi är tydligen rätt lika i alla fall, sa han och flinade. Jag träffade den där snuten som stoppat dig. Han verkade tro att vi var samma person. Korkad typ. Bosse Klingberg hette han. Då var jag nära att garva. Jag tänkte genast på Kling och Klang i Pippi Långstrump. Då kan jag kanske låna ditt körkort i fortsättningen, föreslog jag. Aldrig i livet, protesterade Magnus, och inte bilen heller. När hör du, sa jag, och kände i fickan där reservnyckeln låg. Ut hade börjat snöa som bara 17. Läraren. Dagen innan skolan började träffade jag Kej och Erika på fiket. Vi satt vid ett fönsterbord och drack en brunaktig sörja ur grova dricksglas. Jag skakade av med snön och slog mig ner hos dem. Vad dricker ni, frågade jag. Kaffe latte, sa Erika glatt. Jag bör servera det här, ska du också ha. Jag stirrade på deras glas. Drycken var inte alldeles lik när jag testade på flera håll i Stockholm. Nej tack, jag avstår från vuxenvälling. Kejo halvreser sig som om han höll på att bli arg. Men sen satt han sig igen och skakade bekymrat på huvudet. Han är nog 99 i alla fall, sa han till Erika. Konstigt, svarade Erika. Han som kommer från Fjolträsk, borde gilla latte. Alla dricker det där, stod det i tidningen. Jag lutade mig fram mot henne och log för att visa att jag struntade i att det kallade Stockholm för Fjolträsk. Hon doftade gott, lite sött och tungt av någon slags myskparfym. Jag ska berätta en hemlighet, sa jag. I Fjolträsk har man slutat dricka latte. Andra sorter är mycket mera inne. Vilka då, ropade hon efter mig när jag var på väg till disken för att köpa en mörkbrun amerikansk läskeblask. Jag svarade inte på den frågan, mest för att jag inte visste. Plugget började morgon, sa jag. Jag satt mig ner vid deras bord och tagit den första klunken. Längtar ni? Ja visst, svarade Keja med snegre mars. Vi älskar både skolan och tandläkaren. Det kan bli nästan kul, sa Erika. Men den nya läraren, menar jag. Han kommer också söderifrån, har jag hört. Då ska vi lära honom att det inte är så lätt att tas med norrlänningar, skrattade Kejo och såg klurig ut. Men klarar han testet och visar sig vara schysst så blir det nog bra. Fortsättning i nästa nummer. Mitt i maten med Ulla Mossegård. Som kort inleder. Sommar och tid till matlagning. Det hoppas jag. Då vi i veckan har en härlig gratäng på färskpotatis och grädde som blir riktigt god. En gratäng med lax passar även bra på sommaren. En syrlig potatissallad och en rätt med zucchini och kräftor går snabbt att göra. Passa på att köpa färsk kyckling och helstek räcker till. flera måltider i den lilla familjen. Baka gärna en stor sats med fröknäcke som får vila över natten innan utbaket. Chokladkakor utan mjöl som blir sega i kanterna passar bra till fikat. Välj den storlek du tycker passar just er. Så till recepten där vi inleder med Susannes goda färskpotatisgratäng. 6 portioner. Ugn 225 grader. 1,5 kilo färskpotatis. En knippa dill klippt. 5 deciliter grädde. 2 teskedar salt. Ett krummat vitpeppar. Eventuellt lite vitlök. Skär potatis i bitar. Lägg i form och sprid ut dillen över. Salta och peppra häll över grädden. Grädda 45-60 minuter tills den fått färg och är mjuk. Lägg eventuellt folie över under de sista 15-30 minuterna så det inte blir för torrt. Sänk eventuellt värmen till 180-200 grader. Servera till grillat, nyfångat fisk, lite kallskuret eller bara med sallad. Ångstekt vitlökskyckling. En kyckling cirka 1,25 kilo. 2 kvistar färsk rosmarin. 2 kvistar färsk timjan. 350 gram hel vitlök. Plus några extra klyftor rivna. 3-4 matskedar olivolja. 2-4 matskedar smält smör. Salt och peppar. Torka kycklingen och fyll buken med örterna och några rivna vitlöksklyftor innanför skinnet. Knyt gärna ihop benen. Lägg i ugnsform med vitlöksklyftor med skal runt om. Blanda olja och smör och pensla kycklingen runt om. Droppa lite på vitlöken också. Krydda kycklingen och stek cirka 75 minuter. Ös några gånger. Ta ut kycklingen och låt den vila i 5-10 minuter. Ta bort snöret runt benen och ös kycklingen. Kläm ut vitlöken ur sina skal och servera till kycklingen. Gott med varm baguette och sallad eller valfri potatis och grönsaker. Laxgratäng med paprika och gräslökssås 4 portioner. Ugn 225 grader. 500-600 gram laxfilé. 150 gram grillad paprika i lag på burk i tärningar. En tesked salt. 2 vitlöksklyftor finhackade. 2 kryddmått peppar. En matsked olja. 2 deciliter grädde. 3 deciliter vatten. 1,5 matskedar vetemjöl. En fiskbuljongtärning. En tesked paprikapulver. Ett kryddmått peppar, 3-5 matskedar gräslök finklippt, 2 deciliter riven lagrad ost. Lägg tinade eller färska filéer i ugnsform, salta och peppra. Fräs vitlök och paprika i olja, tillsätt paprikapulver och grädde. Blanda vatten och mjöl och smula i buljongtärningen ner i pannan. Koka upp under omrörning. Skjut någon minut och tillsätt salt, peppar och gräslök. Häll såsen över fisken och strö över osten. Gratinera i 15-20 minuter. Servera gärna med kokt färskpotatis och plocksallad med citron. Frisk, krämig potatissallad för 4. 700-800 gram potatis kokt. 2 syrliga äpplen, tärnade, en liten rödlök finhackad, 1/2 färsk gurka tärnad, 8 rädisor, små bitar. Dressing, 2 deciliter gräddfil, crème fraîche eller yoghurt, 1 deciliter majonnäs, 2 matskedar vanlig senap. 1/2 tesked salt, 1/2 tesked peppar, 2-3 matskedar finklippt gräslök. Topping, koriander, persilja eller gräslök. Tärna den kalla potatisen. Blanda dressing och vänd ner potatis, lök, gurka, äpple och rädisor. Ställ svalt med plastfolie, gärna några timmar tills servering. toppa med koriander, persilja eller gräslök vid servering. Snabba zucchini med kräftsås, 2 portioner. En stor zucchini tunt skivad, en halv rödlök hackad, ett paket färskost smaksatt med vitlök och örter, en halv deciliter grädde, 2 deciliter kräftstjärtar eller räkor i lag, smör och salt. Stek löken mjuk utan att få färg, rör ner ost och grädde och låt det bli varmt. Ta av och lägg i skaldjuren. Stek zucchinin snabbt i smör på ganska hög värme så den får fin färg. Salta lite. Lägg upp på tallrikar och häll såsen över. Servera eventuellt med kokt färskpotatis till. Rostbröd, en limpa. Ugn 250 och 200 grader. 25 gram jäst, 3 deciliter ljummet vatten, 2 matskedar olja. Salt, cirka 8 deciliter vetemjöl, ägg till pensling plus sesamfrön. Blanda jäst, vatten och salt. Tillsätt olja och mjöl och knåda till en smidig deg. Jäst i bunken cirka 50 minuter, baka ut till en limpa och lägg i bakplåtspapper i en brödform. Pensla med ägg och strö över sesamfrön. Låt jäsa ytterligare cirka 30 minuter. Sätt längst ner i ugnen och dämpa värmen till 200 grader. Ta ut efter 40 minuter. Rabarberparfait. 1,5 liter, motsvarande 500 gram färsk rabarber. 1 deciliter vatten, 1,5-2 deciliter strösocker. 6 deciliter vispgrädde. En burk sötad kondenserad mjölk. Ansa och skär rabarbern i små bitar. Värm vatten och socker i kastrull till sockret löst sig. Lägg i rabarber och sjud i några minuter. Låt krämen bli helt kall och mixa sedan slät. Vispa grädden toppig och vänd ner kondenserad mjölk och rabarberkräm. Häll smeten i form och klä in i plastfolie. Frys minst 5 timmar. Ta ut en stund före servering. Skopa eller tippa parfén ur formen och skär skivor. Ringla gärna över lite extra rabarberkräm. Chokladkakor utan vetemjöl. 30-40 stycken, ugn 175 grader. Det är en kladdkakevariant. 5 deciliter florsocker, 2,5 deciliter kakao, 4 äggvitor, 2 teskedar vaniljsocker, 1/4 tesked salt. Vispa ihop alla ingredienser i en bunke, smeten ska bli krämig. Om den blir rinnig tillsätt lite mer florsocker och kakao. Blir den för hård tillsätt några droppar vatten. Klicka ut smeten på plåt där med bakplåtspapper och grädda cirka 8 minuter, men ha koll beroende på storlek. Låt kakorna svalna på plåten, ska bli sega i kanterna. Oväntat besök bakelse. Smördeg, hel rulle eller ark, ägg till pensling. Vispgrädde eller marsankräm, citron eller apelsinsäst. Vaniljsocker, skivade jordgubbar, florsocker. Skär små rektanglar av smördeg. Lägg 2-3 på varandra och pensla med ägg. Grädda enligt förpackningen, vispa grädde och smaksätt. Dela spritsade, klicka i grädden i den avsvalnade smördegen. Toppa med skivade jordgubbar och lägg på locket. Pudra med florsocker. En relativt snabb bakelse, bra vid oväntat besök. Sonjas rosor. Novell av Görel Rosmark. Om inte krokus hade slagit ut, skulle den här dagen i parken vara helt grå. Det luddiga skiktet på himlen släpper inte igenom minsta lilla ljusstråle. Parken är en genomfartssträcka, ett ingenting på vägen till kyrkogården. Krokusen är lila, gula, en del är spräckliga. Sonja skulle ha lagt märke till det. Han tittar på rosorna i handen. Och för allt är det vackraste han vet, gula rosor. 3 stycken varje torsdag, ända sedan i januari. Blicken fästa på ett par grova, lite leriga skor. En hopsjunken gestalt på parkbänken. Rocken är sliten, mössan sitter nedtryckt över pannan. Något får honom att stanna. Mannen på bänken lyfter huvudet och plirar mot honom. God morgon, säger han. God morgon. Han hakar sig, men har inget att säga. Istället lyfter han buketten, drar lite försiktigt i snöret och får en skälk att lossna. Varsågod. Och den mössan glimmade till av förvåning. En hand sträcks fram. Tack, tack. Jag heter Einar. Mannen på bänken sträcker på sig. Arvid heter jag. Karlsson också. Och tack, tack för rosen. Ja, du Sonja, tänker han medan fyller den spetsiga vasen med vatten. Det blir bara två rosor idag. Det faller åt varsitt håll. Han suckar. Det är inte mycket i bukett. Det här med tiden framstår bara som allt mera märkligt. Hur en enstaka timme kan te sig så lång, men efterhand som ett ingenting. Hur dagarna rusar fram nästan som vettvillingar. Han tänker så medan han också funderar över det här med rosorna. Om mannen på bänken sitter där idag igen, hur gör han då? Han skulle kunna hälsa, säga något om vädret och sen fortsätta. Han sitter där. Öronsnibbarna sticker fram under mössan. Rocken är öppen, ansiktet vänt mot solen. Hej Einar, säger han. Hur är det med dig? Tack, bra. Det är gott att solen skiner. Arvid skjuter upp mössan. Jag lapar solsken som katten han lapar mjölk. Det är gott. Ja, det är gott med solsken, säger Einar, och känner kantigheten av de tre skälkarna i handflatan. Han drar upp en av dem. Varsågod, Arvid. Men jag har ju redan fått en. Varsågod. Han tar ett steg framåt och lägger rosen i Arvids knä. Tack, men jag... Tack så mycket. Jag tycker mycket om rosor, det gör jag. Då så. Ha en fin dag. Einar skyndar på stegen bort från gångarna i parken in på kyrkogården. Här är det lugnt. Han drar upp vasen ur jorden, slänger de båda vissna rosorna i tunnan och fyller på nytt vatten för två färska rosor. Det är torsdag igen. Det kommer ofta. Han ler vid tankar på den unga damen i blomsteraffären. Hennes förvåning när han sa att han ville ha 7 gula rosor. Jo, min sann. 7 stycken. Hej, Arvid. Arvid slänger av sig mössan, lutar sig mot bänkryggen och ler med hela ansiktet. Hej, Einar. Hur är det? Tack, det är bra. Han sätter sig ner och lägger kepsen i knät. Handskar ovanpå kepsen. Sen är det lätt att öppna pappret. Men Einar, säger Arvid, inte ska du... Det är just det jag ska. Men varför? Jag är på väg till kyrkogården. Arvid nickar sakta. Jag går till Sonja. Det är bara några månader sedan hon dog. Arvid sträcker på sig, tittar bort mot fontänen och de höga ekarna. Jo, så är det, säger han. Döden tar dem. Vi andra blir kvar. Einar trycker hans hand, reser sig och fortsätter. På nästa bänk sitter en äldre dam med en liten hund. Han ruskar lite i buketten och får loss en blomma. När han kommer fram till kyrkogården har han bara 3 rosor kvar. Nästa torsdag är Arvids bänk tom, men damen med hunden sitter som vanligt på nästa bänk. Han lossar en ros ur buketten. När han slängt de gamla rosorna, hällt ut vattnet och fyllt på nytt, tänker han på Arvid. Att han inte vet något mer än om honom än namnet. Hur kan någon som man inte vet någonting om känna som en nära vän? Det sticker till i bröstet. Det gör det alltid när det blir lite oroligt. Inget att oroa sig för, har doktorn sagt. Det hör till livet. Han tar några djupa andetag och borrar ner vasen i jorden innan han sjunker ner på knä och låter hjärtat lugna sig. Arvid är tillbaka, tack och lov. Han ser alltid så överraskad ut när rosen räcks över. Men det är ju bara en vanlig mänsklig hand som sträcker över en gul ros. Det är allt. Det är också mycket. Visst blir människor förvånade. Joggaren som fångar rosen i flykten. Mamma som drar sin barnvagn längs kyrkogårdsmuren. Cyklisten som nästan kör omkull när Eina räcker fram rosen. Svär och gormar det som försvinner mellan träden. Hur är det? Arvid tittar upp och blir ut armarna. Einar, så gott att se dig. Detsamma. Jag har varit lite krasslig sista tiden, säger han. Det säger att det är en njursten. Det gör infernaliskt ont. Bor du här i närheten? Bara några kvarter bort. Järnbrättsgatan 39. Det måste memoreras. 39 som krigsutbrottet. Einar slår sig ner. Tar tag i en lång styv skälk och drar upp den. Jag tillönskar dig god bättring, säger han. Tack min vän. Jag tror inte att jag bör sitta kvar här. Det sätter åt. Kan du gå med mig ett stycke? Givetvis. Arvid kommer upp på krumma ben och vacklar till. Einar plockar upp rosen och sticker in sin arm under Arvids. Joggare passerar, barn cyklar förbi. Han för ut Arvid mot ena kanten av grusgången. Einar, jag behöver sitta ner en stund. Visst, det ordnar vi. Det är framme vid damen med hunden. De små tassarna blir ivriga då den närmar sig. Får jag slå mig ner? Varsågod, säger damen och makar på sig. Arvid lutar sig bakåt med ryggstödet och drar efter andan. Hunden viftar på svansen och vill bli klappad. Pälsen är nästan som på ett får, lite tovigt. Som Arvids hår, men säger han inte förstås. Istället säger han något om att hunden verkar så trevlig. Matt är ett gott sällskap, svarar damen. Hon ler mot honom. Han lirkar upp en ros ur cirkuspappret och räcker över. Åh, men tack. Den jag fick förra veckan så fortfarande på köksbordet. Det var roligt att höra. Arvid, vad säger du? Ska jag vänta och sen följa dig hem? Tack, det behövs inte. Jag vilar lite så går det bra sedan. Einar går vidare, låtsar lite mer på pappret så det blir lättare att dra upp rosorna. Den gången ska det finnas 10 i buketten, 8 är kvar. Vårsolen bränner i nacken ovanför vinterrocken. Barnen har slängt av sig ytterkläderna. De gömmer sig under tårbjörken och drar i gruset med smala pinnar. Arvids bänk är tom. Det är illavarslande. Han känner direkt hur det drar åt lite över bröstkorgen. När han lyfter blicken ser han Arvid på nästa bänk hos damen med hunden. Välkommen, säger Arvid. Hur är det? Tack, bra. Och vilken härlig dag. Han drar upp 2 skälkar och räcker över damen först. Tack snälla du. Det är så fantastiskt med dessa rosor. Du har en stor bukett idag, säger hon. Han tittar ner. Jo, den är ovanligt stor. 13 rosor lyser mot honom. Det tar lite längre tid nu mer att gå genom parken, men tid har gått om. De lyfter sina rosor till adjö. Det börjar ta på matkassan. Med bara en person måste han börja tänka sig för. Vänta på slantarna. Han tänker på detta ända tills han är framme vid kyrkogården och lyfter blicken mot trädkronorna. Vilken fågelsång! Vilket jubel! Ibland blir det 10 rosor, ibland 15. Fram på höstkanten bara 3 eller 5. Och stegen är tyngre. Han måste sätta sig ner ibland. Då lägger Arvid sin hand om hans axlar. Den lilla hunden osar och sätter sig tätt in till galoscherna. Det känns gott. En torsdag i oktober när vinden drar kallt och det rasslar de höga lönnarna är han inte där. Grannarna. De som vet vilken tid han alltid lämnar huset på torsdagar slår larm. Prästen ser ut över församlingen. Många äldre såklart. Men också unga män med kepsar och kvinnor i medelåldern. Barnvagnar i mittgången. Det är en gåta. För den här äldre mannen kan ha haft så många vänner. Enligt brorsonen barnlös och med få vänner. Dörrarna längst ned står fortfarande på vidgavel. Hon skymtar ett äldre par och en liten hund. Det börjar skrida fram i mittgången. Vid kistan öppnar mannen en välanvänd plastkasse. Lyfter upp en stor bukett med gula rosor och sänker mot kistan. Hunden sitter uppsträckt med spetsade öron. Ursäkta, säger mannen. Ursäkta att vi kom lite sent. Hon måste harkla sig. Välkomna, varsågoda och sitt. På något sätt tar hon sig igenom begravningstalet. Sen sjunger det om den härliga jorden och den härliga himlen. Jord faller över kistan, över ett berg av gula rosor. Hon ser ut över församlingen. Mammor som vyssjar sina små. Finniga tonårsgrabbar med huvor. En joggare i kläder som smiter åt. Hon önskar dem alla att gå i frid, men det går inte. Ska hon säga välsignelsen en gång till? Nej, det är inte möjligt. Hon vänder sig mot kistan. Det står tre små barn som försiktigt häver sig upp på tå och plockar rosor, en i taget. Med famnarna fulla går de ner i gångarna och delar ut. Kistlocket blir tomt. På mattan vilar några trötta rosor. Under orgeläktaren skymtar hon paret med hunden. Det vinkar. Tack för idag, ropar mannen. Hon tvekar lite. Tack själva. En liten svans försvinner ut genom svängdörren. Svensk krigsfånge blev slavinna i Ryssland. Få kvinnor har berättat om sina liv och gärningar under historiska krig. Svenska Lovisa von Burghausen är ett undantag. Hon blev krigsfånge när Ryssland invaderade Narva i början på 1700-talet. Lovisa såldes som slavinna och berättar om år av flykt för att få återse sina föräldrar. Den 6 september 1581, efter en krigsvinst över Ryssland, grundades det som så småningom blev svenska Estland. Under den svenska perioden hade staden Narva en stor svensk befolkning och var säte för den svenska generalguvernören över Ingermanland. År 1700 gjorde ryssarna ett försök att erövra Narva, men blev slagna i grunden av de svenska trupperna. Men fyra år senare gjorde ryssarna ett nytt försök. Och den här gången övermannade man svenskarna. Ryssarna deporterade majoriteten av Narvas svenska invånare till Sibirien. Lovisa hette en dotter till Dorothea von Bundert och majoren Gustav von Burghausen. Majoren som hade deltagit i försvaret av Narva tog som krigsfånge efter ryssarnas krigsvinst år 1704 tillsammans med sin hustru och fyra av parets fem döttrar. Mitt i tumultet av invaderande ryssar hade Dorothea samlat ihop alla sina döttrar och försökt fly i säkerhet. Men någonstans på vägen kom Lovisa vilse. Hennes sörjande föräldrar trodde naturligtvis att hon var död. Hur kunde ett sexårigt barn överleva kaoset under en plundrande armé? Men Lovisa, som kom bort från sin familj under kaoset, togs till fånga av en rysk soldat. De ryska soldaterna tillfångatog ofta kvinnor och barn privat och sålde dem till turkiska slavhandlare och ryssar. Det var många svenska flickor och kvinnor som då hamnade i fångenskap för att säljas som slavinnor och turkar och tatarer. Den lilla svenska flickan skrek och ropade efter sin mor. Det där som slutligen föll i fullkomlig vanmakt, står det i en gammal berättelse. På vägen till det ryska lägret krävde en annan soldat att få henne. När den första påstod att han tänkte ge henne som present till sin kapten, sårade den andra henne i bröstet med sin sabel. Lovisa svimmade och vaknade upp i ett tält. Hon grät efter sin mor tills hennes hals var så svullen att hon förlorade både rösten och medvetandet. Hon fördes till Moskva och gavs som gåva till den ryske generalen prins Anikita Repnin. Han i sin tur skickade henne till ett nunnekloster för att hon skulle bli omvänd till den rysk-ortodoxa tron. Men eftersom hon inte kunde förstå ryska blev hon misshandlad för att vara en hedning som inte ville konvertera. Efter 3 månader släpptes hon från klostret genom ingripande av prins Repins mor. Änkeprinsessan som visade henne å all en mors ömhet. Men prinsens hustru, prinsessan Proskovia Naryshkin, misstänkte att Lovisa spionerade på prinsens privata angelägenheter och misshandlade henne ofta. Vid ett tillfälle lät Naryshkin hänga henne upp och ner i trädgården, vilket skulle ha lett till hennes död om den gamla änkeprinsessan inte hade ingripit igen. Hon fick följa med den förstliga familjen till Moskva år 1709 för att bevittna när den svenska armén och fångarna marscherade in till rysk fångenskap. År 1710 gifte hon sig med prinsens kammarherre, en 16-årig svensk som hette Johan och som var son till en fänrik. Johan var själv fånge och fostrad i den ortodoxa tron. Hon fick med honom en dotter som bara blev 6 veckor gammal. År 1713 dog Johan av kallbrand efter att ha blivit skjuten i benet under en strid. Samma år kom prins Dmitrij Cantemir till Moskva med sin familj. Han var hospodar, alltså furste i Moldavien och rysk allierad vid den tiden. Under ett besök hos familjen Repnin gav hans fru en diamant i gåva till prinsessan Praskovia. Hon lade samtidigt märke till Lovisa som befann sig bland prinsessans hov. Prinsessan Praskovia gav därför Lovisa gengåva till prinsessan Cantemir som tack för diamanten. Prinsessan Cantemir dog samma år. Lovisa blev förgiftad av hustrun till bagaren vid Cantemirs hov som ville ha hennes plats åt sin dotter. Med god medicinsk hjälp räddades dock Lovisa. När sedan en armenisk kapten bad prinsen att ge honom Lovisa till hustru flydde hon på inrådan av en svensk kvinna anställd vid hovet och sökte skydd hos en engelsk köpman som bodde i Moskvas tyska kvarter. Den engelska köpmannen skickade henne till Arkhangelsk för att bli utbildad i den protestantiska religionen och för att lära sig tyska. Efter 7 veckor i Arkhangelsk blev hon anmäld av en tysk skräddare. Hon arresterades av den ryska polisen och fördes tillbaka till prins Cantemir. Hon kedjades fast i händer och fötter och spikar slogs genom hennes skor för att göra det svårt för henne att kunna rymma. Det gjorde att hennes fötter och ben svullnade. Hon sattes att tvätta kläder i ett stenkök som var så kallt att hennes armar blev täckta av is. Hon skulle säkert ha frusit ihjäl om det inte vore för prinsens döttrar Maria och Smaragda. De mutade vakten att linda in hennes kedjor i tyg för att hindra den från att ge ifrån sig något ljud. De bar upp henne till sitt sovrum om nätterna. Och 1714 reste prins Cantemir till Sankt Petersburg och lämnade sitt hushåll under överinseende av kapten Ivanov och hans fru. Ivanovs fru tog med sig Lovisa tillsammans med två andra kvinnliga slavar, en från Finland och en från Narva, till den ryska slavmarknaden i Moskva och sålde dem alla. Den finska kvinnan såldes till en armenier, kvinnan från Narva till en rysk kontorist. Lovisa såldes till en turkisk köpman. Hon såldes för en bit damast, en solfjäder och en mindre summa pengar. Lovisa placerades bland varorna i köpmannens släde, som mestadels bestod av mattor, hotades med misshandel om hon skrek och fördes till Tobolsk i Sibirien. Under resan såg en rysk kontorist från Burghausen gråta på ett värdshus och frågade henne vad som hade hänt. Hon berättade sin historia för honom. Han rapporterade den till vojvoden i Solimsk. I Solikamsk förhörde vojvoden turken men släppte den. När turken berättade för honom att personen i hans släde i själva verket var en gammal rysk kvinna. Det lämnade sedan Solikamsk utan att veta att detta var staden där Lovisas föräldrar bodde som krigsfångar. Hemma hos turken i Tobolsk sattes Lovisa i hårt arbete och misshandlades svårt varje gång och gjorde ett misstag. Tobolsk var dock den stad i Sibirien som hade den största kolonin av svenska krigsfångar och fick leva där helt fritt. Lovisa fick kontakt med en svensk kvinna som rådde henne att kontakta den svenska löjtnanten Magnus Wilhelm Sprängtporten. Sprängtporten hade tillfångatagits i Narva samtidigt som Lovisa, men rymt och sedan tillfångatagits efter slaget vid Poltava. Därefter hade han lett ett uppror i Kazan och suttit fängslad i 17 månader. Lovisa skulle senare säga om honom att han var hennes största räddare näst Gud. En dag fick hon lämna turkens hus och köpa siden på marknaden åtföljd av en vakt. Vakten blev distraherad. Lovisa blandade sig med folkmassan och fick kontakt med Sprängtporten som tog henne till sin vän Mattias Johan Reuterkrona. Då hon förblev gömd i 11 veckor. Turken utfärdade en belöning på 100 rubel och polisen satte vakter runt huset. Men Sprängtporten hjälpte henne att passera vakterna genom att ge henne ett klädpaket och säga att hon var hans hembiträde på väg till skräddaren. Ett av de mest särpräglade svenska fångsamhällena i början av 1700-talets Ryssland växte fram i Tobolsk, dåtidens administrativa centrum i Sibirien. Här samlades i hög grad tillfångatagna svenska officerare. Många av dem var välutbildade och flerspråkiga och det var vanligt att skriva och föra dagbok. Bland dem fanns till exempel Philip Johan von Strahlenberg, som senare blev känd för sina kartor och geografiska beskrivningar av Ryssland och Sibirien. I fångenskapen rörde han sig mellan olika orter och samlade systematiskt in kunskap om landskap, folkgrupper och språk. En annan flitig dagbokskrivare var Leonard Kagg, som med sina anteckningar beskrev livet i Tobolsk i detalj. Han noterade religiösa konflikter bland fångarna, hur pietistiska bibelsammankomster kunde skapa splittring, men också hur tron hjälpte många att hålla samman i fångenskapen. I Tobolsk utvecklades något som närmast kan beskrivas som ett svenskt samhälle i exil. Fångarna organiserade hantverk, undervisning och handel. De arbetade som snickare, smeder, färgare, gravörer och läkare och bodde ofta i egna hus. Den svenska militärläkaren Jakob Schultz anlitades till och med av lokala myndigheter. I ett bevarat dokument undersöker han en rysk soldat och konstaterar att mannen lider av svår syfilis och därför bör befrias från fortsatt tjänstgöring. Tillvaron var samtidigt mycket osäker. I arkivhandlingar berättas om två svenska officerare som får tillstånd att sälja öl och vin i en by utanför Tobolsk. En natt överförs det av beväpnade män, misshandlades svårt och fick sitt hus sönderslaget. Händelsen visar hur utsatt tillvaron kunde vara trots att fångarna ibland åtgöt relativ frihet. Lovisa fördes till en annan svensks hus som genomsöktes efter tips från en tjänare som ville ha belöningen och fick gömma sig 3 dagar under ett badkar i källaren. Hon gömde sedan i flera olika hus. En gång gömde sig i huset och sin mors släkting Lovisa Patkull, vilken bodde i ett hus som tillhörde viceguvernören. Och under ett besök av viceguvernören lade Patkull henne i sängen och påstod att hon var hennes sjuka systerdotter. Röjtekrona och sprängporten arresterades, misstänkta för att ha hjälpt henne att fly. Men andra svenskar arrangerade så att hon skulle tas från staden till Japanski på väg till sina föräldrar i Solikamsk av en rysk bonde. Bondens son Stefan hölls som säkerhet. Lovisa kläddes ut till pojke och lämnades med bonden i en släde. I en av byarna de passerade misstänkte byborna att hon var den förklädda sonen till en adelsman och planerade att döda henne i sömnen. En piga varnade henne och Lovisa sprang ut ur stugan till bonden som höll på att mata hästen. Hon kastade sig upp i släden och det flydde snabbt från byn. Under natten vilade vid vägkanten och strax efter hörde oväsen och såg sedan byborna jaga efter henne med hundar. Som tur var snöade det och deras spår gömdes. I Japansken tog hon om hand den svenska prästen Anders Bergner. Den svenska adelskvinnan Anna von Knorring, som besökte sina döttrar i Klinov, skaffade ett pass för Lovisa som hennes systerdotter och de reste sedan tillsammans till Solikamsk. Det Lovisa fördes till sina föräldrar och den svenska arméprästen Kristoffer von der Heide på julaftonsmorgonen 1718. Lovisa var nu ensam med sina föräldrar eftersom alla hennes systrar hade gift sig med officerare. Hennes föräldrar ordnade så att de skulle undervisas i lutheranism av den svenska kolonins präst Lars Sandmark. År 1720 tvingade hennes föräldrar henne att gifta sig med den 30 år äldre prästen, vilket hon gjorde, citat, med barnslig lydnad, slutcitat. När de svenska fångarna släpptes efter kriget 1721 följde hon sin man till Sverige när han utnämndes till kyrkoherde i Njurunda i Medelpad. Vid fredsslutet 1721 tilläts tsaren nämligen alla svenskar att vända hem, utom de som hade övergått till den ortodoxa tron. Men eftersom de flesta svenska slavarna hade tvingats övergå till den ortodoxa tron av sina ägare blev de kvarhållna. Det var visserligen förbjudet med tvångskonvertering, men i verkligheten kunde förekomsten av detta inte bevisas. En del av dessa ryska slavar frigavs, men kvarhöll som fria medborgare i Ryssland. Lovisa och hennes föräldrar hade inte övergett sin tro. År 1729 blev hon änka för andra gången, och 1731 gifte hon sig med sin avlidna mans efterträdare Petrus Sundberg i enlighet med den svenska seden att konservera prästänkor. Hon dog barnlös 1733 efter att hennes hälsa brutits ner under åren i fångenskap. Berättelsen om Lovisa von Burghausen skrevs ner efter hennes diktamen av hennes andra make och lästes upp vid hennes begravning. Den förvaras nu på Biografica i Riksarkivet. Många svenskar, finländare och balter, särskilt kvinnor och barn tillfångatogs vid Karl XII:s krig av enskilda ryska soldater och såldes som slavar i Ryssland och Turkiet. Särskilt många tillfångatogs under stormningen av Narva. Av dessa såldes många via slavhandel på Svarta havet på slavmarknaden i Istanbul. År 1710 besökte den svenska ambassadören Thomas Funk slavmarknaden i Istanbul för att köpa svenska medborgare. Trosan från linda till pantalonger och string. Precis som kalsonger är trosor nu för tiden ett självklart plagg för kvinnor alltså. De första trosmodellerna gjorde entré på 1920-talet då modet gjorde kjolarna kortare. Under forntiden använde kvinnor inte könsspecifika underkläder. I Egypten, Grekland och Rom var det vanligt med enkla höftskynken och lindor som användes av både män och kvinnor. Det var underkläder, skydd och funktion, inte mode. I det medeltida Europa använde kvinnor en tunn, ofta spetskantad undertröja. En särk av linne eller underklänning närmast kroppen. Separata plagg för underkroppen var sällsynt bland kvinnor och ansågs onödigt och till och med oanständigt av vissa. Under tidig medeltid fick underkläderna absolut inte synas, inte ens på tork. Det kunde ju föra tankarna till kroppslig synd. Men under senmedeltiden omkring 1300-1500-talen förändrades det tänkandet och kvinnor som arbetade i kalla klimat bar enkla byxliknande plagg av linne som var det vanligaste materialet för underkläder. I slutet av 1700-talet kom pantalongerna som är ett ytterplagg av kraftigt tyg. I svenskan syftar ordet pantalonger för på långbyxor. Det fanns även korta pantalonger som kvinnor använde under kjolen. Detta var mer ett skyddsplagg än ett intimplagg. Pantalongerna var egentligen ett typiskt manligt plagg, men som blev populärt bland kvinnor i slutet av 1700-talet. I början av 1800-talet var det fortfarande ovanligt i Europa att kvinnor bar underkläder som ett separat intimplagg. Men bland 1800-talets överklasskvinnor började det dyka upp underbyxor, ofta öppna i grenen för att enklare kunna hantera hygien och toalettbesök. Det fanns också pantalett, stavat P-A-N-T-A-L-E-T-T-E-S, som var knälånga underkläder men med separata ben, ungefär som långa strumpor, ofta spetskantad bomull, ibland dekorerade och öppna i grenen. Detta ansågs vara ett skyddsplagg som framförallt tjänade till att täcka benen då kjolarna blivit vidare. I mitten av 1800-talet gjorde mamelucken entré i modevärlden. Skillnaden mellan mamelucker och pantalett är att grenen inte är öppen. Mamelucker är också sammanhängande och mer värmande plagg, närmast som en underbyxa. Mameluckerna hängde med en bit in på 1900-talet. I början av 1900-talet kom ordet trosa in i svenskan. Ordet härstammar sannolikt från franskans tros, stavat T-R-O-U-S-S-E och i pluralis ett S på slutet. På 1920-talet kom de första moderna trosmodellerna som var enkla och raka av bomull eller siden, och på 1930-talet skulle trosorna vara högmidjade och åtsittande. 1935 utvecklade kemisten Wallace Caravers i USA nylonet. Och 1939 lanseras nylonstrumpan. Och därpå tassade nylonstrumporna in i Europa. Nylon, nästan lika mjuk som silke, passade utmärkt att framställa trosor av. Men i och med andra världskriget på 1940-talet blev såväl nylon som silke bristvaror. Eftersom krigsmakten behövde materialet för att sy fallskärmar till soldaterna. Men nu utvecklades ett återbruk. Under krigsåren på 40-talet användes nylonet och silket från skadade fallskärmar till att framställa trosor av fallskärmstrosor, sa man, och även andra underkläder som sidenshorts gjordes på samma sätt. Efter nylonets framgångar kom det på 50- och 60-talen nya material i form av olika konstfiber. Bikini och brifen blev på mode. Framställde material som nylon och elastan, mjukt, kroppsnära och följsamt. Trosor var inte längre ett plagg i skymundan. Det var ett självklart plagg och på modet. Trosorna blev mindre och massproducerades. På 60-talet kom minikjolen och trosorna blir än mer figurnära och i slutet av 70-talet gör stringtrosan entré i Europa. Stringtrosan föddes i New York år 1939. Ursprunget var att New Yorks dåvarande borgmästare Fiorello La Guardia inte gillade att flickor som utför exotiska danser på stadens strippklubbar var helt nakna på scenen. Så han förbjöd helt enkelt nakenstriptease. Men det fanns en lösning. Det gällde nu för stripparna att visa så mycket som möjligt, men utan att visa allt. Lösningen blev stringtrosan. Idag finns trosor i alla möjliga färger, former och material, hög eller lågmidja, sömlösa, briefs, string och en rad olika sportmodeller i olika material. Allt från ekologisk bomull till nylon, silke och funktionsfiber. Numera är trosor också ett uttryck för identitet, komfort och stil. Lika mycket som det är ett praktiskt plagg. Kanske kan man säga att trosan är mer än ett plagg. Det är en kulturhistoria i miniformat, avslutar Bo E. Rosén. Det lyckades aldrig knipa en Oscar. Filmhistorien är full av namn som format branschen, skapat klassiker och blivit odödliga ikoner. Ändå har många av dem aldrig fått lyfta en Oscar i sina huvudkategorier. Några har hedrats med en hedersoscar sent i livet. Men den där efterlängtade statuetten för ett specifikt verk uteblev. Bakom de uteblivna statuetterna döljer sig både hård konkurrens, tidens smak och ren otur. Här följer några av de mest uppmärksammade exemplen. Flera filmvärldens mest inflytelserika regissörer har förblivit utan priset för bästa regi. En av dem är Alfred Hitchcock. Han nominerades 5 gånger, bland annat för Psycho och Fönstret åt gården, men fick aldrig ta emot den återvärda statuetten. Stanley Kubrick skapade mästerverk som 2001, ett rymdäventyr och A Clockwork Orange. Men belönades endast med en Oscar för specialeffekter. Regissören bakom klassiker som Alien och Gladiator, Ridley Scott, har nominerats flera gånger, men även han har blivit utan. Mästerregissören Quentin Tarantino har vunnit Oscars för ett par av sina manus, Pulp Fiction, Django Unchained, men aldrig för regi. David Lynch, den surrealistiska visionären bakom Mulholland Drive, har heller aldrig fått någon statuett för sin huvudkategori. Även framför kameran finns stora namn som gång på gång nominerats utan att nå hela vägen. Den brittiska skådespelaren Peter O'Toole innehar rekordet för flest nomineringar utan vinst. 8 stycken, bland annat för Lawrence av Arabien. Det delar han med Glenn Close, som också hon har 8 nomineringar, bland annat för Garpans värld och Farlig förbindelse, men fortfarande ingen seger. Tom Cruise, en av världens mest kända filmstjärnor, har 4 nomineringar men ingen vinst. Däremot fick han en hedersoscar 2025. En hedersoscar har även Samuel Jackson fått. Däremot har han trots över 100 roller och en ikonisk roll i Tarantinos Pulp Fiction aldrig vunnit en Oscar för någon av sina många uppmärksammade roller. En av Hollywoods största och mest lysande stjärnor var Cary Grant. Med filmer som Arsenik och Gamla spetsar och I sista minuten i bagaget blev han en verklig ikon. Men någon Oscar vann han aldrig. Filmhistoriker menar att han var något av en rebell som bröt mot Hollywoods studiosystem och att hans expertis inom lättsamma komedier historiskt har undervärderats av Oscarsakademin. 1974 år efter att han pensionerade sig för att på heltid ägna sig åt att vara ensamstående far belönades han med en hedersstatuett. Vår stora svenska stjärna Greta Garbo blev nominerad 3 gånger. Men även hon fick nöja sig med en hedersoscar. Året var 1954 och stjärnan hade då lämnat filmen bakom sig många år tidigare. En annan av filmhistoriens största ikoner, Marilyn Monroe, blev också utan en Oscar. Hon blev aldrig ens nominerad trots sin enorma popularitet och sina hyllade komiska roller. Ofta handlar det om en kombination av konkurrens, tidens smak och ren otur, enligt filmhistoriker och analytiker. Alfred Hitchcock till exempel har av många ansetts vara före sin tid. Han kallades visserligen The Master of Suspense, det vill säga spänningens mästare. Men av akademin sågs han länge som en underhållare snarare än en seriös filmregissör. Under hans storhetstid premierade Oscarsakademin stora dramer och historiska epos framför thrillers och skräck. När Psycho nominerades 1960 ansågs filmen för våldsam och kontroversiell för att vinna de tyngsta priserna. Stanley Kubrick nominerades 4 gånger för bästa regi, nämligen Dr. Strangelove, 2001, A Clockwork Orange, Barry Lyndon, men vann aldrig. Många kritiker menar att hans filmer var för radikala för sin samtid. Flera av dem som The Shining och 2001 fick blanda kritik vid premiären men hyllas idag som mästerverk. Dessutom vägrade Kubrick delta i den intensiva kampanjverksamhet som ofta krävs för att vinna. Han ledde tillbakadraget i England och gav sällan intervjuer. Hans kyliga, tekniskt perfekta stil uppfattades också som mindre känslomässig än de filmer som ofta belönades. Att Marilyn Monroe aldrig nominerades är för många filmhistoriker det mest förvånande. På 1950-talet betraktades hon främst som en sexsymbol. Och hennes komiska talang, tydlig i filmer som I hetaste laget, tog sig inte på allvar av dåtidens jury som föredrog tunga dramatiska roller. Namnkunniga kritiker som Roger Ebert och många skribenter i filmtidningen Variety har ofta påpekat att Monroes persona var för framgångsrik för hennes eget bästa. Hon spelade den dumma blondinen med sådan briljans att akademins medlemmar, som då nästan uteslutande bestod av äldre män, trodde att de bara spelade sig själv. Det tycks ha sett det som en personlighetstyp snarare än en teknisk prestation. Marilyn Monroe föll offer för en kombination av sexism, genreförakt och en personlig image som överskuggade hennes faktiska hantverk. Seychellerna, liten ögrupp med paradisstatus. Seychellerna, bara namnet för tankarna till soldränkta stränder, tropisk yppighet och ett sorglöst leverne. Just plagen är det främsta dragplåstret för alla turister som besöker ögruppen i Indiska oceanen. Men det finns mer att uppleva. Likt pärlband norr om Madagaskar ligger Seychellerna utspridda i havet. Läget söder om ekvatorn säkerställer ett varmt tropiskt klimat, men också frekventa skurar under regnperioden. Något som undertecknad fick uppleva under en dryg veckas besök. Björn Sjöberg skriver vidare. Men Seychellerna har inte alltid varit en utdragen skärgård i turkost vatten. En gång ingick öarna en väldig landmassa, superkontinenten Pangea. För 200 miljoner år sedan började den emellertid att spricka sönder. Och när kontinenterna gled isär bildades det öar och ögrupper omgivna av ett närmast ändlöst hav. Seychellerna är alltså inte som många andra öar ute i oceanerna vulkaniska. Vem som var första människan att landstiga på Seychellerna är oklart. Arabiska köpmän var emellertid på öarna långt innan Vasco da Gama siktade den då obebodda ögruppen 1502. Det skulle dock dröja innan de idag ofta benämnda paradisöarna koloniserades. För den tidens sjöfarare hade det inte stort värde. Det fanns ingen lokalbefolkning att handla med. Det var täckt av tät skog. Och de mineraler och kryddor som upptäcktsresande sökte fanns inte här. Först 1770 etablerade fransmännen plantager på öarna och fraktade dit slavar från det afrikanska fastlandet. Namnet för ögruppen härrör från den franske finansministern Jean Moreau de Seychelles, stavat S-E-C-H-E-L-L-E-S. Även om en vandringssägen påstår att det kommer av det engelska ordet för snäckskal, nämligen seashell. Oavsett sanningshalt skulle engelsmännen dock snart ta över ögruppen. När Frankrike gick förlorad ur Napoleonkrigen tillföll Seychellerna Storbritannien genom Parisfördraget 1815. Därav landets tudelade identitet med tre officiella språk. Kreol, ett franskbaserat tungomål, även kallat Seychellva, är vardagsspråket. Alla talar också engelska, vilket även är förvaltningsspråket, och franska lever kvar som en relik från den franska kolonialtiden. De flesta ö- och ortsnamnen är just franska, med huvudstaden Victoria som undantag. Seychellerna blev självständigt 1976 och de första 30 åren dominerades politiskt av president Frans Albert René. Han var en vit seychellare utbildad i Storbritannien och som sedan var verksam som advokat på ögruppen. Även om hans styre knappast var demokratiskt, utvecklades ekonomin tämligen väl under den tropiska solen. Seychellerna ligger i toppfåran vad gäller levnadsstandard i Afrika. Besökaren kan ibland få en känsla av Västindien på Seychellerna. Människorna, mentaliteten, de bergiga öarna och maten påminner också om Karibien. Precis som många öar i Västindien har det här också satsats på högkostnadsturism. Seychellerna är en dyr destination, det ska sägas. Mycket av turismen kretsar kring resorter, all inclusive och privata öar för det riktigt rika. Billigt boende finns inte på öarna, men det går att kapa kostnaderna genom att äta på enkla ställen och utnyttja de ganska välfungerande lokalbussarna. Huvudön Mahé är klart störst av alla de holmar som utgör Seychellerna. Ändå är den bara drygt 25 km lång och mellan 3 och 8 km bred. En serie granitryggar löper längs hela ön med Mourne Seychellois 905 meter som högsta punkt. De flesta bosättningarna ligger längs kusterna. Men det branta och tätt skogbeväxta inlandet kan kännas som en värld för sig. Nationalparken, också kallad Morne Seychellois, är perfekt för den som vill utforska den tropiska naturen. Från kustens mangroveträsk ända upp till de högsta punkterna med sina för ögruppen så karaktäristiska granitklipporna. I parken finns också lämningar från den tid då små kaffe- och kanelodlingar låg längs bergsluttningarna. En del ruiner från denna verksamhet håller på att tas över av den prunkande växtligheten. En verksamhet som fortfarande i högsta grad lever är däremot tefabriken CT, belägen i själva nationalparken. Den har länge varit hjärtat i Seychellernas teproduktion. Även om den idag som mycket annat på öarna numera även är en turistattraktion. Annars är förstås de många ständerna Mahés främsta dragplåster. På öns norra del hittar vi Bo Varong, en lång strand med stort utbud av vattensporter. Det är också en av få som inte är långgrund, och de omgivande korallreven är populära bland dykare och snorklare. Ändå kanske Bo Varong och andra plejor på Mahé bleknar i jämförelse med vad som finns 5 mil nordost. Det ligger nämligen lilla ön Ladigue, stavat L-A-D-I-G-U-E, bara 10 kvadratkilometer stor. Kanske hade den varit i det närmaste bortglömd, om det inte vore för stranden alla turistbroschyrer har på sina omslag, Anse Source d'Argent. Färjan mellan Seychellernas huvudstad Victoria och Ladigue tar ungefär 2 timmar, inklusive ett stopp på Praslin, välsynlig 3 kilometer västut från Ladigue. En del besöker ön som en dagstur och tar sig snabbt från färjeläget La Paz, 3 kilometer söderut. Det ligger den bland rosaskimrande granitklippor, stranden som är för Ladigue, vad pyramiderna är för Egypten. Den är en av världens mest fotograferade, ofta full av turister. När undertecknad anlände till Anse Source d'Argent, franska för Silverkällans vik, den är emellertid nästan öde. Gråa regnmoln och frekventa skurar gör det där magiska bilden omöjlig att fånga. Inte heller locka blad eller snorkling vid det korallrev som omger ön. Rainy seasons, bad day, säger också Tom, vars bar, båtutflykter och kajaker inte attraherar några kunder i gråvädret. De berömda granitklipporna är här, liksom på övriga Seychellerna, rester av en gammal bergskedja som putsats av väder och vind under miljontals år. Det finns även på grannön Praslin och Mahé, och män inte lika vackra och välsvarvade där som på Ladigue. Praslin är annars känd för den berömda dubbelkokosnöten, även kallad havsnöt. Idag av palmen med de erotiskt formade frukterna planteras även på andra öar, men ursprungligen växte träden bara på Praslin och den närliggande ön Curieuse. Största populationen finns i nationalparken Vallée de Maille på just Praslin. De berömda kokosnötterna, i själva verket världens största frö med vikter upp till 40 kilo, lär ha satt fantasin i rörelse på gamla tiders sjöfarare. Till sist helt kort några fakta. Yta 455 kvadratkilometer. Består av drygt 100 öar, många obebodda. Befolkningen cirka 125 000. Huvudstad Victoria och näringsliv, turism, fiske, finansiella tjänster och valutan är seychellisk rupie. Läsarnas egna berättelser. Vi tror att alla har något att berätta. Och det kan handla om vad som helst, kanske en speciell resa du gjort. Adressen är kvallstunden.se/lib, så får du veta mer om hur du gör. Så till insändartexterna. Vi inleder med en vikingaffär med insyn i ryska valet. Per Stefansson skriver: som delägare i den tidstypiska vikingabåten Aifur, stavat A-I-F-U-R, var jag med på den första vikingafärden i modern tid på de ryska floderna. Michail Gorbatjovs politik bidrog till Sovjetunionens upplösning. Han säger som en demokratins förkämpe, men fick motta skarp kritik i Ryssland. Öppenheten mot väst bidrog till att vi fick göra denna expedition. Min berättelse utspelar sig i den lilla staden med det skandinaviskt klingande namnet Kholm, som var C-H-O-L-M. Efter cirka 4 timmars bussresa på rysk landsbygd var vi framme vid byn Perigino, där Aifur var förtöjd vid den västra stranden av floden Lovat, vilken är djupt nedskuren i näringsrik och rödaktig jord som fastnade överallt. 7 nya besättningsmedlemmar, däribland jag själv, skulle påbörja etapp nummer 2 sommaren 1996. Efter några dagar av tuff rodd motströms, där vi ibland måste dra båten från land i svår och oländig terräng, var det skönt att sent på söndagskvällen den sista juni nå staden Kholm. Efter 2 dagars bygge av vagn med undermåliga verktyg lyckas vi tidigt på onsdagsmorgonen med bedriften att med 10 personer dra Aifur på sin nybyggda vagn upp för en brant backe och vidare upp till ett litet torg. Där möttes vi av en skylt som berättade text och bild att staden Kholm grundades för 850 år sedan och att den ligger vid, citat, vägen från varjagerna till grekerna, slutcitat. Dagen var speciell då det var rysk valdag, landets andra någonsin. Vid torget låg även vallokalen, varför vår ankomst väckte allmän uppmärksamhet. Besättningen blev av valförrättaren på stående fot inbjuden till ryskt smörgåsbord med alla tillbehör. Vi har ju inga valobservatörer, så välkomna in. En verklig upplevelse, en historisk dag som detta. Tänk att vi västerlänningar fick sitta till bords innanför röstlokalen och bevittna de högtidsklädda ryssar som lade sin röst i valurnan. Det var den andra valomgången och Boris Jeltsin fick 53,8% av rösterna, medan kommunistpartiets kandidat Gennadij Zjuganov fick 40,4%. En tredje oförglömlig episod den dagen blev mötet med en rysk uniformsklädd man. Han hade en dokumentportfölj och krävde myndigt att få se våra dokument. Viss oro spreds i gruppen, men vår tolk Mirsa talade med honom och han avlägsnade sig. Vi satte upp våra tält, påbörjade matlagningen och såg plötsligt att mannen kom tillbaka, nu civilklädd. Han berättade att han hade varit kompanichef i ett sovjetiskt förband i Östtyskland men blivit hemförlovad och arbetslös. Nu hjälpte han sin mamma med att sköta hennes kor. Han visste att Jeltsin vunnit valet. Expedition Holmgård med båten Aifur var den första vikingafärden i modern tid på de ryska floderna. Sommaren 1994 seglade Aifur över Östersjön, upp till Ladoga och vidare på floden Volkov till Novgorod. Här sommaren 1996 fortsatte söderut längs floderna Lovat och Dnieper ner till Svarta havet, där gränsorten Shuras i Belarus passerades. Båten byggdes på uppdrag från vikingaföreningen Aifur 1992 av båtbyggaren Jan Norberg, Gammelgarn. Hon byggdes i Furu som en båt av vikingatida typ och är döpt efter en av forsarna i floden Dnieper, en fors som inte längre finns på grund av en kraftverksdamm. Förutom att färderna i österled var spännande äventyr för deltagarna och även expeditionerna ett forskningsprojekt som initieras av arkeolog Mats G. Larsson under ledning av arkeologen Rune Edberg. Lärdomar om projektet kan läsas i Sigtuna museers skriftserie 5 och 8. Lars Hillström skriver i den andra läsarberättelsen: vid utbrottet av andra världskriget hade svensk trafikflyg ett linjenät i Europa som sköttes av ABA, som betyder AB Aerotransport, som var en föregångare till SAS. Man använde i stor utsträckning det tvåmotoriga passagerarplanet Douglas DC-3. När kriget bröt ut upphörde trafiken på många linjer. När den tyska invasionen av Danmark och Norge kom inställdes Englandslinjen och ersattes av en kurirflyglinje som genomfördes i mörkret nattetid när det inte var månljust. Det gick bra en tid, men när tyskarna fick radar blev det riskabelt. Vi förlorade två flygplan under dessa flygningar. En av de omkomna var ABAs chefspilot K.G. Lindner. Marschall Lindholm gjorde många av dessa riskabla flygningar. Jag träffade honom på ett flyghistoriskt möte i Gävle efter kriget. Han har skrivit en bok om sina äventyr som fått namnet Flyg i natt. En titel som för tankarna till Vilhelm Mobergs bok Rid i natt. Men det var ju ett annat krig, en annan tid det handlade om. En morgon när Marshall kom hem packade hustrun upp hans väska. Det fanns en burk kaffe. Hustrun upptäckte ett hål på burken och när hon vände på den föll en kula ur. Nattens flygning hade inte varit riskfri. Efter kriget fortsatte Marshall Lindholm som trafikflygare. En gång när han flög från London till Köpenhamn hade han Winston Churchill som passagerare. Med kännedom om Sir Winstons vanor presenterade flygvärdinnan Churchill en liten flaska whisky. Churchill reste sig efter en stund och gick in och satte sig hos piloterna. När man landat presenterade Churchill Marshall en av sina stora cigarrer. Jag frågade Marshall vad han gjorde med den. Satte den kanske inom glas och ram på väggen? Nej, svarade Marshall. Jag rökte upp den på julafton. Sportprofilen. Berliner Morgenpost hade rubriken Hürden im Sport und im Leben på sin artikel när Karin Balzer hade avlidit 2019. Det stämmer verkligen att hon fick kämpa sig över häckar och hinder både sin idrottskarriär och sitt liv utanför arenorna. Karin Balzer, namnet stavas B-A-L-Z-E-R, skrev idrottshistoria vid olympiska sommarspelen i Tokyo 1964. Damerna löpte på den tiden 80 meter häck. Balzer tillhörde loppets förhandsfavoriter och hade inte förlorat sedan Teresa Chiplai storslog henne i EM 1962. Irina Press hade vunnit häckguldet vid OS i Rom 1960. Både Press och Balzer hade under året tangerat världsrekordtiden 10,5. Karin kvalificerade sig genom att vinna det första heatet. Snabbare tider noterades dock i två av de senare heaten. I semifinalerna satte Pam Kilborn Ryan från Australien nytt olympiskt rekord med 10,6 sekunder i det första heatet. Tiden tangerades av Karin i nästkommande heat. Den elektroniska tidtagningen visade dock att tyskan var 400-delar snabbare. Finalen kom att bli den jämnaste i historien. Japanskan Ibuko fick en snabb start med polskan Siplaj strax bakom. Amerikanskan Rosie Bonds slår i andra häcken och kommer ur rytmen. I tredje häcken är Pam Kilborn uppe i ledningen med Karin Balzer och Irina Press i släptåg. Balser och Press närmar sig, medan i kok och tappar mark. Kilborn, Siplaj och Balser korsar mållinjen samtidigt med Press någon centimeter bakom. Balser och Siplaj får tiden 10,5, medan Kilborn och Press landar på 10,6. Den elektroniska tidtagningen kan skilja löparna åt. Karin Balser på tredje banan vinner guldmedaljen med tiden 10,54. Siplaj silver med 10,55 och Kilborn brons på 10,56. Press tar den otacksamma fjärdeplatsen med tiden 10,62. Tiderna kunde inte godkännas som officiella rekord, då vindstyrkan mätte 2,3 meter per sekund. Vid OS 1956, 1960 och 1964 deltog Väst- och Östtyskland med ett gemensamt lag. Karis väg till OS-guldet 1964 hade inte varit helt enkel och problemfri. Hon och hennes tränare Karl-Heinz Balser, som hon gift sig med 1961, åtnjöt inte odelat förtroende från ledningen i DDR. Idrotten såg som ett viktigt propagandamedel. Det var inte överens med den östtyska statsidrottens ledning om sina karriärmöjligheter och flydde i juli 1958 till Västtyskland. När det återvände till DDR 2 månader senare var det inte lika frivilligt och ångerfullt som propagandan då framställde det. Karin fick besök av den östtyska säkerhetstjänsten Stasi i sällskap av hennes far och fick veta vad som gällde. Hennes familj i DDR skulle utsättas för repressalier om hon inte återvände. Hon fick 1 års tävlingsförbud och hennes tränare fick inte följa med henne till tävlingar utomlands förrän 1966. Vid OS i Rom fick hon sin första internationella tävlingserfarenhet. Det blev hon utslagen i semifinalen. De blev 4 sitt hit med tiden 11,27. Året efter framgången med OS-guldet 1964 blev det inte lika mycket tävlande då Karin födde en son. 1966 fanns hon åter med i världstoppen. Vid EM i Budapest vann hon sitt första EM-guld på 80 meter häck. Det verkar även då ha varit en jämn final där 4 löpare noterades för samma tid 10,7. Denna gång kunde hon dock erövra guldmedaljen. Bedriften upprepades 1969 och 1971, då det gällde 100 meter häck. Vid EM inomhus blev det under åren 1967 till 1971 5 guld i häcklöpning 50 och 60 meter. Vid olympiska spelen i Mexico City 1968 fick Karin äran att vara fanbärare för truppen från DDR. Vid detta OS började man med skilda landslag för de 2 tyska staterna igen. I häckfinalen fick hon nöja sig med 5:e plats. Som 34-åring deltog hon i OS för 4:e gången och sista gången i München 1972. Hon var en av få häcklöpare som med framgång hade klarat förlängningen av den korta häckdistansen från 80 till 100 meter. Hon var första kvinna att springa under 13 sekunder på den längre distansen. I finalen på 100 meter häck den 8 september vann hon bronsmedaljen. Dagen innan hade hennes unga son Andreas omkommit i en trafikolycka. Hon informerades om olyckan av sin man och tränare först efter finalen. Kort efter OS avslutade hon sin aktiva idrottskarriär. Ett år senare föddes hennes son Falk. Även om Karin Balser vann sina stora framgångar i häcklöpning var hon en allsidig friidrottare. Sitt personliga rekord i femkamp, 4790 poäng, satte hon 1964. Den poängsumman motsvarade en 5:e plats vid OS det året. Vid EM i Helsingfors 1971 ingick hon i det östtyska lag som vann silvermedaljen i stafetten 4 gånger 100 meter. 11 gånger var hon nationell mästare i DDR. 7 av titlarna kom i korta häcken, 2 i femkamp, en varre längdhopp och löpning 200 meter. Efter att ha slutat som aktiv idrottare arbetade hon som idrottslärare på en idrottsskola i Leipzig. Hon hade utbildat sig till tränare och var samtidigt tränare i Leipzig SC. 1976 beordrades hon att använda steroider i sin träningsgrupp. När hon vägrade fick hon yrkesförbud och hennes grupp upplöstes. Tillsammans med sin man tvångsförflyttades hon till Dresden, då hon fram till 1987 arbetade i olika skolor. Det året uttryckte hon en önskan om att få börja arbeta som tränare igen. Hon flyttade från Dresden till Karl Marx-stadt, då hon fick provtjänstgöring ett år. Det visade sig att hon redan från början var utestängd från att arbeta med vuxna. Stasi förklarade för henne att hon som före detta flykting hade fått en generös behandling. Nu fick börja arbeta som tränare på en lägre nivå igen. Hon vidareutbildade sig då till socialarbetare och arbetade med detta fram till 1997. Från 1998 kunde hon åter arbeta som tränare i friidrott tillsammans med sin man. Bland andra tog hon hand om sin son Falk och Anja Rycker. Falk vann silvermedaljen i 110 meter häck vid EM i Budapest 1998. Och Rycker ingick i det segrande tyska laget i stafetten 4x400 meter vid VM i Aten 1997. Det kan kanske ses som ödesironi att Falk Balzer 2001 stängdes av efter att ha testat positiv för den anabola steroiden nandrolon. Domen blev 2 års avstängning. Det finns en bild från 1967 med valpropaganda där Karin Balzer riktade en uppmaning till sina kära vänner att rösta på Nationella fronten. Det är mitt mål att tacka vår republik för den stora uppmuntran och stöd genom att göra bra idrottsprestationer. Jag tillkännager mitt fulla samtycke till uppbyggnaden av socialismen, inte bara mitt eget intresse utan också min sons, som jag vill hjälpa säkerställa en lycklig och fredlig framtid. Den framgångsrika utvecklingen av vår stat bevisar att den inslagna vägen är den rätta. Slutcitat. Med tanke på vad som hände henne får man en känsla av att hon förmodligen fick hjälp med den rätta formuleringen av sin uppmaning. Slutar Karl-Olof Hallman. Katja och kärleken. Följetong av Astrid Birgers. Sista delen av 9. En stund senare satt han Tedde på terrassen. Hon vägrade att flytta sig. Vedde stod bredvid henne som en vaktpost. Hon nickade sakta för sig själv. Tygrosorna i hennes hatt prasslade. Det var jag som gjorde det, Vedberg. Han har vetat det hela tiden. Har han inte? Jag var inte säker, fröken Hedda. Inte förrän idag, svarade Vedberg allvarligt. Hon vände de runda fågelögonen mot honom. Det glödde över dunklet vanvett och andades allt mödesammare. Jag ville ge glimringen tillbaka till Isabelle. Emelies flicka Katja lät sig inte skrämmas iväg. Då måste det bli så här. Isabel sa aldrig något, men jag visste att hon önskade det. Jag ska dö snart och jag är inte rädd, fortsatte hon med darrande röst. De döda vet att jag gjorde det för Isabel. Hon försökte dra ett djupt andetag och blev sittande upprätt ännu några ögonblick. Sen stelnade blicken och huvudet sjönk åt sidan. Weber var där med stödjande arm. Men Hedda var redan bortom all hjälp. Han underrättade Hans Rutger samt alarmerade doktor och ambulans. Kort efter hade tant Hedda lämnat glimringen för sista gången, stilla och tyst, nästan högtidligt. När allt detta var över stod Hans Rutger och Wedberg i biblioteket fördjupade i ett allvarligt samtal. Fröken Hedda var naturligtvis inte vid sina sinnes fulla bruk, sa Wedberg, i synnerhet inte när hon sa att Wedberg stammade. Hans händer darrade märkbart och de tänkte båda på samma sak. Isabel önskade det. Ingen värdig dom kan fällas, sa Hans Rutger slutligen. Att önska är en sak. Vem kan bevisa en önskan? Den verkligt skyldiga är bortom all mänsklig dom och rannsakan. Gudskelov, skulle jag vilja säga. Vi får låta det gå i graven med henne. Så tillade han, hur kunde du råka vara nere vid ån i just rätta ögonblicket idag? Jag hade mina misstankar, svarade Wedberg. Jag visste att fröken Hedda skulle komma och jag visste att hunden var mycket väldresserad. Fast något så dant som detta kunde jag ju inte föreställa mig. Han tystade och drog ett djupt andetag. Jag gjorde ett experiment med dörren, tillade han sedan. Dörren? Ja, dörren till det underjordiska valvet på Bella Vista. Jag öppnade hemlighet och gav Sika ett tecken. Hon puffade genast igen den. Ett rätt enkelt resynlummer för en klok hund. Och det gjorde att fröken Hedda kunde stå borta vid bordet där dörren föll igen. Hans Rutger sjönk ner i en fåtölj. Det låter otroligt, stönade han. Och spökeriet, hur kunde hon genomföra det? Hon hade nyckel till rummet, sa Wedberg. Jag hittade en stor nyckelknippa i hennes tygpåse och på den fanns en nyckel som passade. Hon hade ju så ofta varit gäst på Glimringe och låsen var gamla. Sen var det en smal sak för henne att ta sig ut och in. Rummen ligger vägg i vägg. Men jag upptäckte också något annat och mycket konstigare. Det gamla kraniet som legat gömt bakom böckerna i nedersta hyllan var borta. Han pekade mot ena hörnet av rummet. Hon måste ha sett förfärlig ut i det. Hans Rutger stök sig över pannan. Hur kom du över tygpåsen, frågade han. Och släppte den ju aldrig ifrån sig. Som vi vet var ju fröken Hedda lite svag för portvin, påminde Wedberg. Så jag serverade henne på ett glas en dag ute på terrassen. Och då slumrade hon till riktigt skönt. Jag använde samma metod när jag prövade tricket med valvdörren. Det var en eftermiddag då jag visste att fröken Hedda var ensam hemma. Jag tog med mig en flaska portvin som en present från baron. Hon ville pröva det med detsamma och jag serverade henne ett glas. Sen började hon servera sig själv och det blev några glas till för hon sov gott en stund. Wedberg tillät sig ett svagt leende. Det var ett utmärkt portvin. Jag tänkte att ändamålet helgar medlen. Så tillade han. Hur kom det sig att baron var ute med geväret i närheten av ån? Hans Rutger rynkade pannan. Det har frågat mig själv också. Jag intalade mig att jag var ute och tittade efter rapphöns. Vi hade hela tiden en känsla av att något var fel. Det var nog i grunden hundkräket jag misstrodde, även om, ja, det verkade ju orimligt att tilltro den lilla förvirrade människan så stor handlingskraft. Jag vet, baron, instämde Wedberg. Jag trodde inte i mina ögon när jag såg fröken Hedda dirigera hunden från buskaget. Det gick några förfärliga ögonblick då jag inte visste vad jag skulle göra, men så kom skottet. Hans Rutger sträckte ut handen mot den äldre mannen. Det skakade hand länge och varmt. Tack, Wedberg, sa han med grumlig röst. Detta ska jag aldrig glömma, utan din vaksamhet. Han tystnade tvärt och rösten bröts. Wedberg rätade på axlarna. Jag gjorde bara min enkla plikt, baron, så tillade han, och gudskelov att det slutade så väl för alla parter. Katja vaknade tidigt nästa morgon. Hon hade sovit djup på en sömntablett. Hon kände inga efterverkningar. och var ung och stark, inte ens hennes fruktansvärda simtur i ån hade efterlämnat några kroppsliga men. Hon låg en stund och tänkte tillbaka på allt som hänt henne och som kulminerat den föregående dagen. På den otroliga historia som Hans Rutger berättat om tant Hedda och om hennes egen fantastiska räddning. Nu har du ingenting att frukta mer, hade Hans Rutger sagt. Nej, ingenting utom minnena, tänkte hon. Att veta Isabel igen och veta att hon visste och kanske önskat. Och att fortsätta detta meningslösa, ihåliga liv tillsammans med Hans Rutger, älska honom och aldrig få gensvar. Nej, det måste få ett slut och enda sättet var att lämna Glimringe, försvinna i tysthet. Hon steg upp, klädde sig och packade snabbt de tillhörigheter hon haft med sin resväska. Så gick hon tyst för trappan genom hallen ut på terrassen ut i den tidiga sensommarmorgonen. Tant Heddas sista vilja segrade till slut, tänkte hon, i slags förstenat lugn. När hon gick ner genom allén utan att se sig om. När hon en timme senare steg upp på morgontåget märkte hon inte att en äldre gentleman i ljus sommarrock steg upp i sista vagnen. Då Hans Rutger passerade korridoren och märkte att Katjas dörr var stängd gick han förbi med tysta steg för att inte störa henne. Hon åt en snabb frukost och satte sig sedan vid skrivbordet i biblioteket. Han hade ett viktigt brev att skriva och pennan flög beslutsamt över papperet. Isabel, efter allt som hänt och som du förmodligen har vetskap om anser jag det bäst att inte ses mer. Jag vill råda dig till följande. En försäljning av Bella Vista skulle täcka dina skulder och dessutom ge ett visst överskott som ger dig möjlighet att börja ett nytt liv någon annanstans. Jag förutsätter att du följer mitt råd. Hans Rutger. Han förseglade brevet och tryckte på ringklockan för att tillkalla Vedberg, men ingenting hände. Han gick ut i den tomma hallen och vidare upp till övervåningen. Det var tomt där uppe. Efter ett ögonblicks betänkande öppnade han dörren till Katjas rum. Även där var det tomt. Han såg sig omkring och upptäckte att alla hennes tillhörigheter och personliga småsaker var försvunna. När han slog upp en garderobstör fann han att alla de dyra klädköpen från Stockholmsbesöket hängde kvar. Vill hon såra honom så djupt? Han såg sig omkring, upptäckte ett brev på toalettbordet, ett avlångt kuvert med hans namn. Han bröt det långsamt och läste. Hans Rutger, när du läser detta är jag långt borta från dig. Ett skenliv är ingenting för mig. Jag vill leva ärligt det liv jag fått. Jag ska försöka leva det utan dig. Jag hoppas att du förstår mig. Katja. Ett ögonblick står han stilla och läser sista raden om och om igen. Så stoppar han brevet i fickan och rusade ner. Var fanns hon? Vart hade hon tagit vägen? Var fanns alla människor denna morgon? Hur kunde hon göra något så huvudlöst? Hur hade hon hjärta att göra honom detta? Plötsligt mindes han henne från den underliga natten i Stockholm och det högg till i honom av smärta. Hade han misstolkat det där tårarna? Han försökte förtvivlat tänka ut var han skulle börja söka henne. Plötsligt ringde telefonen och Kristers glada röst ljöd i hans öra. Hej, hur är läget? Har du läst dagens familjenyheter i tidningen? Nej, det gör jag ute sällan, sa Hans Rutger snävt. Och i synnerhet inte idag. Gör det, sa Krister. Jag lovar dig en trevlig överraskning. Vi firar på lördag. Jag förstår att du är upptagen nu. Hej så länge. Hans Rutger tog upp ortstidningen och bläddrade fram familjesidan och läste. Förlovade, Christer Barenfeldt och Mary Ann Gren. Han höll upp tidningen och såg på de båda namnen. Det kändes faktiskt som en trevlig överraskning, mycket trevlig. I samma ögonblick hördes en diskret knackning på dörren och Weber uppenbarade sig. "God middag, baron", sa han. "Jag tänkte att baron kanske kunde vara intresserad av den här adressen." Han lade ett kort med hotellnamn och adress noggrant nedskrivna framför Hans Rutger. "Jag råkade vara uppe tidigt och tyckte det var bäst att följa med tåget till Stockholm. Jag tänkte på allt som Katja gått igenom, att hon kunde vara upprörd och ur balans." Det verkar som om Wedberg också var lite ur balans, för han tystnade plötsligt. Hans Rutger flög upp och tog honom i famn, dunkade honom i ryggen och rusade mot dörren. Det hejdade han sig och bad Wedberg ta hand om brevet till Isabel och ge henne det personligen. "Du kan anhålla om ett muntligt svar till honom. Det gäller bara ett par ord." Wedberg tog emot brevet och Hans Rutger fortsatte ut. Startade bilen och satte fart mot Stockholm. Adressen ledde till ett nedslitet hotell vid en liten gata. "Bor här en dam som heter Katja Barenfeldt", frågade han en snipig dam som stod bakom receptionsdisken. "Nej", svaret kom skarpt och avklippande. "En ung dam, lång och smärt, och med ovanligt vackra ögon", försökte han. "Det är många som har vackra ögon", snäste kvinnan. "Försök att minnas", sa han och stack en stor sedel i hennes hand. "Här bor en dam som liknar beskrivningen", medgav kvinnan, nu i betydligt mildare ton. "Hon heter Katja Milford. Kan det möjligen vara hon?" En stund senare knackade han mycket lätt på en dörr och steg in utan att ha fått svar. Katja satt vid fönstret och såg ut på den trista gatan. Så vände hon på huvudet och flög upp från stolen. "Att jag ska behöva hämta dig i ett sånt här råtthål", sa han bistert. "Det var billigt", sa hon lugnt, "och det var bara över natten. Någon hämtning har jag inte bett om. Det trodde jag du förstod av mitt brev. Jag flyger till London imorgon." Han tog henne om axlarna och skakade henne omilt. "Du flyger ingenstans, du följer med mig. Ska jag bära dig eller följer du med frivilligt?" Han fick tag i hennes väska och började slänga ner de få saker hon packat upp. Så tog han väskan i ena handen och Katja den andra och drog henne med sig ut genom dörren. I korridoren stod hotellvärdinnan och såg på dem med nyvaknat intresse. "Räkningen", sa Katja flämtande. Han satte ner i väskan, fick en hand fri och trollade fram ännu en sedel som kvinnan snappade till sig utan ett ord. Nere på gatan tvärstannade Katja. "Jag åker inte med dig", sa hon. Han teg sammanbitet, lyfte upp henne och placerade henne i framsätet på bilen. Så gick han snabbt runt, hoppade in på förarsätet och startade. Några förbipasserande tittade intresserat på. "Det är ditt fel om jag åker fast för kvinnorov", sa han. "Det vore rätt åt dig", sa hon mitt emellan gråt och skratt. "Detta är kidnappning, frihetsberövande." Plötsligt skrattade han högt. "Frihetsberövande? Absolut. Jag släpper det aldrig mer. Och till mitt försvar säger jag som Wedberg, ändamålet helgar medlen." När de kommit innanför Glimringens gränser stannade han vid vägkanten under en gammal ek, tog henne i famnen och höll henne hårt. "Vill du fortfarande flyga till London imorgon, Katja?" frågar han. "Svara ärligt nu. Inte om du verkligen vill behålla mig." Hon låg mot honom och han kysste henne. "Det vill jag", sa han. "Nu och för alltid. Tror du inte att vi ska kunna göra något fint av vårt liv tillsammans? Leva riktigt och meningsfullt? Om jag är lite för dåraktigt kär i dig, så låt oss göra lite dårskaper ibland." Katja slöt ögonen. "Jag drömmer", tänkte hon. Så kom hans röst igen. "Jag tror att jag blir kär i dig första gången jag såg dig på fotografiet, med sjömanskragen. Men jag ville gå varligt fram, att inte skrämma bort dig. Jag hoppades..." "Jag var också rädd", avbröt hon lågt. "Rädd för att visa hur mycket jag älskade dig." Han kysste henne lätt. Hur kunde du hitta mig, frågade hon. Du hade sällskap med Vedberg hela tiden. Han har vakat över dig, över oss. Han kysste henne en sista gång och startade bilen. När det svängde upp framför trappan stod Vedberg och väntade med stort leende över hela sitt ansikte. Jag har ett meddelande till baron, sa Vedberg, när han och hans Rutger blivit ensamma en stund. Det gäller brevet till fröken Isabelle. Jag bad om muntligt svar som baron önskade. Så hon bröt det genast och sedan sa hon, hälsa baron att jag följer hans råd. Utmärkt, svarade hans Rutger. Tack igen, Vedberg. Efter en stund var Katja tillbaka. Älskade, så vacker du är, sa han allvarligt. Så tog han henne i handen och ledde henne fram till onkel Theodors porträtt. Kära onkel Theodor, sa han högtidligt. Låt mig föreställa min hustru som har lovat att bli med en god ledsledsagarinna och i allt försöka uppfylla din sista vilja. Solen föll in i rummet och det såg tydligt att onkel Theodor log mot dem. Slut. TV-stunden 16 juli till 22 juli. SVT1 torsdag 16 juli. Klockan 6 Uppdrag granskning sommar, 7 morgonstudion. 10 sommargympa, 10.20 aktionssommar, 11.20 Victoria-konserten, 12.50 hårt väder. 13.50 Toy Story, 15.10 Matadorerna, dynastin Märsk. 16.10 Seniorsurfarna, 16.40 Den stora keramikkampen. 17.30 Oslo 1985, 18 Rapport. 18.15 Lokala nyheter, 18.19 Sportnytt. 18.25 Världens sämsta indier, 19 Antikmagasinet. 19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter. Klockan 20, hur fan hamnade vi här? 20.30 Hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 21 Arvinge okänd Danmark, 22 Lokala nyheter. 22.05 Tillbaka till Vilda Västern, 22.45 Rapport. 22.50 Uppdrag granskning sommar, 23.50 Oslo 1985, 00.20 Lönnmordet, klockan 5 hårt väder. Fredag 17 juli, 6 aktionssommar, 7 morgonstudion, 10 sommargympa med Sofia, 10.20 Den stora keramikkampen, 11.05 På resa med Bachstad i Afrika, 11.45 Arvinge okänd Danmark. 12.45 Världens sämsta indier. 13.15 Hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 13.45 Hur fan hamnade vi här? 14.15 Skilsmässobarn. 14.45 Allan och Amandas grekiska husdröm. 15.15 Fröken April. 16.50 Vilda kockar. 17.20 Det ingen skulle tro att någon kunde bo. 18 Rapport. 18.15 Lokala nyheter. 18.19 Sportnytt, 18.25 Kronprinsessan Victorias fond. 18.30 Allsång på Skansen, 19.30 Rapport. 19.55 Lokala nyheter, 20 Moreus med mera. 21 Morden i midsommar, 22.30 Rapport. 22.35 Spooks för Greater Good. 00.15 Hur fan hamnade vi här? 00.45 Kriminalarkivet Lasermannen. 4.55 På resa med Bachstad i Afrika. Lördag 18 juli. 6.35 Hur fan hamnade vi här? 7.05 Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. 7.35 Där ingen skulle tro att någon kunde bo. 8.15 Världens sämsta indier. 8.45 Hårt väder. 9.45 Allsång på Skansen. 10.45 Den stora keramikkampen. 11.35 Aktionssommar. 12.35 Antikmagasinet. 13.05 Vilda kockar. 13.35 Clarksons farm. 14.25 Friidrott Diamond League. 17 Kronprinsessan Victorias fond. 17.10 Res med Johan. 17.20 Världens sämsta indier. 17.50 Helmålsringning. 17.55 Sportnytt. 18 Rapport, 18.15 Barnmorskan i Eastend, 19.15 Mickes båt. 1930 Rapport, 1945 Sportnytt. 20 Vi på Saltkråkan, 2025 Komiker utan gränser. 2055 Korta tv-historier, 21 Misstänkt. 21.45 Jakten på nästa Lamine Yamal. 22 Fotbolls-VM. Klockan 5 Moreus med mera. Söndag 19 juli klockan 6 ringer så tro att någon kunde bo. 6.40 Allsång på Skansen, 7.40 Fråga doktorn. 8.40 Vilda kockar, 9.10 Vi på Saltkråkan. 9.35 Komiker utan gränser. 10.05 Seniorsurfarna. 10.35 Aktionssommar. 11.35 Mord, lilla vän. 13 Hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 13.30 Skilsmässobarn. 14 Mickes båt. 14.15 Ingen skulle tro att någon kunde bo. 14.55 Allsång på Skansen. 15.55 Moreus med mera. 16.55 Arvinge okänd Danmark. 17.55 Sportnytt, 18 Rapport. 18.10 Lokala nyheter, 18.15 På resa med Backstad i Afrika. 18.55 Svenska designklassiker, 19 Sportspegeln. 19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter. 20 Hotell Romantik, 21 Skilsmässobarn. 21.30 Kriminalarkivet, Lasermannen. 21.55 Skolskjutningen. 23.05 Rapport, 23.10 Misstänkt. 23.55 Tillbaka till Vilda Västern. Måndag 20 juli. Klockan 6 Hotell Romantik, 7 Morgonstudion. 10 Sommargympa med Sofia, 10.20 Sportspegeln. 10.50 På resa med Backstad i Afrika. 11.30 Komiker utan gränser, 12 Vi på Saltkråkan. 12.25 Hem till bondgården, 12.30 Antikmagasinet. Klockan 13 Vilda kockar, 13.30 Allsång på Skansen. 14.30 Skilsmässobarn, 15 Hotell Romantik. 16 Moreus med mera, 17 Aktionssommar. 18 Rapport, 18.15 Lokala nyheter. 18.19 Sportnytt, 18.25 Världens natur. 18.30 Det sitter i väggarna, 19.30 Rapport. 19.55 Lokala nyheter, 20 Seniorsurfarna. 20.30 Allan och Amanda, 21 Jag for ner till bror. 21.45 Världens historia, 21.50 Lokala nyheter. 21.55 Den perfekta väninna, 22.55 Rapport. 23 Himlen över oss. Tisdag 21 juli, 6 Matadorerna, dynastin Märsk. 7 Morgonstudion, 10 Sommargympa. 10.20 Aktionssommar, 11.20 Hotell Romantik. 12.20 Världens sämsta indier. 12.50 Hem till bondgården. 12.55 Där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13.35 Försök inte med mig. 15 Det sitter i väggarna, 16 Barnmorskan i East End. 17 Aktionssommar, 18 Rapport, 18.50 Lokala nyheter. 18.19 Sportnytt, 18.25 Clarksons farm. 19.05 Drömmen om ett småbruk, 19.30 Rapport. 19.55 Lokala nyheter, 20 Allsång på Skansen. 21 Kommissarie Ellis, 22.35 Rapport. 22.40 Cake. Onsdag 22 juli, 6 Aktionssommar, 7 Morgonstudion. 10 Sommargympa med Sofia, 10.20 På resa med Backstad i Afrika. 11 Vi på Saltkråkan, 11.25 Moreus med mera. 12.25 Kriminalarkivet, Lasermannen. 12.45 Seniorsurfarna. 13.15 Det sitter i väggarna. 14.15 Drömmen om ett småbruk. 14.40 Allsång på Skansen. 15.40 Fråga doktorn. 16.40 Den stora keramikkampen. 17.30 Oslo 1985. 18 Rapport, 18.50 Lokala nyheter. 18.19 Sportnytt, 18.25 Hårt väder. 19.25 Världens natur på 3 minuter. 19.30 Rapport, 19.55 Lokala nyheter, 20 Uppdrag granskning sommar. 21 Stanley Tucci i Italien, 21.45 Världens historia. 21.50 Lokala nyheter, 21.55 Seniorsurfarna. 22.25 snacka om språk, 22.55 kriminalarkivet. 23.15 rapport, 23.20 jag får ner till bror. SVT 2 torsdag 16 juli. 15 syskon på semester, 15.30 pilsnärraggarna. 15.50 bortom bilder, 6.20 kronprinsessa Victoria. 16.30 tornedalingarnas dag, 17.30 nyhetstecken. 17.40 Otiset, 17.50 Ådasat. 17.55 korta tv-historier. 18 dunkla naturen, 18.30 syskon på semester. 19 familjen Adam Poo, 19.25 hundskolan. 20 spårlöst försvunna, 20.45 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 21 aktuellt, 21.25 sportlytt. 21.40 kriminalarkivet, 22 lätt att hata. 22.40 sjukhuset, 23.15 den svarta svanen. Fredag 17 juli, 14.30 året runt på slätterna. 15.20 jakten på jättetornfisken, 15.55 matadorerna, 16.55 hundskolan. 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset. 17.50 Oddasat, 17.55 OS i överlevnad. 18 Norges tuffaste, 18.45 tunnelbana. 19 den dunkla naturen, 19.30 bortom bilden. 20 långdagsfärd med Christer Henriksson, 21 aktuellt. 21.25 sportlytt. 21.40 John och Joko. 23.20 Dogtooth. Lördag 18 juli. 10 kronprinsessa Victorias fond. 10.10 så byggdes Sverige, 11.10 Van Life. 11.30 spårlös försvunnen, 12.15 tunnelbana. 12.30 Norges tuffaste, 13.15 syskon på semester. 13.45 pilsnerraggarna, 14.05 bortom bilden. 14.35 den dunkla naturen. 15.05 vetenskapens värde, smarta växterna. 16 rapport, 16.05 familjen Adam Poor. 16.30 jakten på jättetornfisken, 17.05 matadorerna dynastin Märsk. 18.05 Montreux jazzfestival, 19 engelska antikrundan. 20 Linnea Henriksson möter Norrbotten Big Band, 21 svindlade höjder som teaterföreställning. 23.35 rapport. Söndag 19 juli klockan 9 långdagsfärd med Christer Henriksson. 10 gudstjänst, 10.30 Linnea Henriksson möter Norrbotten Big Band. 11.30 svindlande höjder som teaterföreställning. 14.05 Montreux jazzfestival, 15 engelska antikrundan. 16 rapport, 16.05 anslagstavlan. 16.10 svenska tv-historier, 16.40 Van Life. 17 resan längs älven, 18 jakten på jättetornfisken. 18.40 pilsnerraggarna, 19 världens natur, kingdom. 19.50 äventyr på sommarfjället. 20 så byggde Sverige, 21 rapport. 21.15 den svarta svanen, 22.10 finlandsfärjornas försvunna passagerare. 22.40 spårlös försvunna, 23.25 gudstjänst. 23.55 sjukhuset med livet i händerna. Måndag 20 juli, 13.05 gudstjänst, 13.35 bortom bilden. 14.05 hundskolan, 14.45 spårlöst försvunnen. 15.30 den dunkla naturen, 16 Big Boys. 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Ordasat. 17.55 spännande yrken, 18 resan längs älven, Torneälven. 19 Van Life, 19.20 syskon på semester. 19.50 res med Johan, 20 vetenskapens värld. 20.55 världens historia, 21 aktuellt. 21.25 sporter, 21.40 matadorerna. 22.40 familjen Adam Poo, 23.05 kriminalarkivet. 23.25 sjukhuset. Tisdag 21 juli, 14.20 familjen Adam Poo. 14.45 resan längs älven, Torneälven, 15.45 jakten på jättetornfisken. 16.30 så byggde Sverige, 17.30 nyhetstecken, 17.40 Otiset. 17.50 Oddasat, 17.55 hem till bondgården. 18 vetenskapens värld, de smarta växterna. 1855 var är Odin. 1930 dieselsmugglarna, 20 världens historia. 2055 världens historia på 3 minuter. 21 aktuellt och sportnytt. 21:40 Ken Burns amerikanska revolutionen. 22:35 Docs Kiss the Future. Onsdag 22 juli. 14:15 operation rädda Aiden, 15:10 dieselsmugglarna, 15:40 bortom bilden, 16:10 Van Life, 16:30 engelska antikrundan, 17:30 nyhetstecken, 17:40 Oteset, 17:50 Ordasat, 17:55 anslagstavlan, 18 världens historia. 18:55 världens historia på 3 minuter, 19 balansjakten. 19:30 när jazzlegenderna kom till Sverige. 20 världens naturkingdom, 20:50 äventyr på fjället, 21 aktuellt och sportnytt. 21:40 svalorna landar, 21:55 Carmen Curlers. 22:50 sjukhuset med livet i händerna, 23:25 John och Yoko. Kanal 4 torsdag 16 juli. 5:10 vad blir det för mat, 5:40 en plats i solen. 6:35 kökets middag, 6:45 nyhetsmorgon. 10:05 byte, 11:05 Mark och Irma. 12:05 en plats i solen, 14 hela Sverige bakar. 15 Mandemans gård, 16 sommar med Ernst. 17 Grand Designs UK, 18 tillsammans med Strömstedts. Klockan 19 nyheter och väder, 19:30 halv 8 hos mig. 20 sommar med Ernst, 21 morden i Helsingör. 22 nyheter och sport, 22:20 vädret. 22:30 The Hunting Party, 23:25 The Rookie. 00:20 Oxen, 1:20 en plats i solen. Fredag 17 juli. 5:10 vad blir det för mat? 5:35 en plats i solen. 6:35 kökets helgtips, 6:45 nyhetsmorgon. 10:05 byte, 11:05 Mark och Irma. 12:05 en plats i solen, 13:55 hela Sverige bakar. 14:50 Mandelmans gård, 15:50 sommar med Ernst. 16:50 Grand Designs UK, 17:50 äntligen V85. 18 tillsammans med Strömstedts, 19 nyheter och väder. 19:30 Postkommiljonären, 20 bäst i test. 21:30 The Hitman's Wife's Bodyguard. 22 nyheter, sport och väder. 22:15 The Hitman's Wife's Bodyguard. 23:55 Cop Shop. Lördag 18 juli klockan 5 en plats i solen. 7:58 nyhetsmorgon, 12 gillar läget. 12:55 bäst i test, 14:30 studio, allsvenskan. 14:55 allsvenskan, 17:20 allsvenskan. 17:30 nyheterna story, 18 V85 direkt. 19 nyheter och väder, 19:30 påskomiljonären. 20 byte, 21:30 Marlowe. 22 nyheter och väder, 22:15 Marlow. 00:00 tolerans. Söndag 19 juli. 5 en plats i solen. 7:58 nyhetsmorgon, 12 byte. 13:30 påskomiljonären med sommarvinnare. 14 en plats i solen. 15 så mycket bättre, 17 sommar med Ernst. 18 dag och natt, 19 nyheter och väder. 19:30 fotbolls-VM, 00:40 Patience, 1:40 morden i Helsingör. Måndag 20 juli. 5:10 vad blir det för mat? 5:40 en plats i solen. 6:35 kökets middag, 6:45 nyhetsmorgon. 10:05 byte, 11:05 Marco och Irma. 12:05 en plats i solen, 14 hela Sverige bakar. 15 Mandemans gård, 16 sommar med Ernst. 17 Grand Designs UK, 18 tillsammans med Strömstedts. 19 nyheter och väder, 19:30 halv 8 hos mig. 20 dag och natt. 21 Jocke och Jonna, 22 nyheter och sport. 22:20 vädret. 22:30 The Hunting Party, 23:25 The Rookie. 00.20 Oxen, 1.20 En plats i solen, 2.20 The Hunting Party. Tisdag 21 juli. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen, 6.35 Kökets middag. 6.45 Nyhetsmorgon, 10.05 Bytt är bytt. 11.05 Mark och Irma, 12.05 En plats i solen. 14 Hela Sverige bakar, 15 Mandelmanns gård. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige, 18 Tillsammans med Strömstedts. 19 Nyheter och väder, 19.30 halv 8 hos mig. 20 Renés brygga, 21 Morden i Marlow. 22 Nyheter och sport, 22.20 Vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.25 The Rookie. 00.20 Oxen, 1.20 En plats i solen. Onsdag 22 juli 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen, 6.35 Kökets middag. 6.45 Nyhetsmorgon, 10.05 Bytt är bytt. 11.05 Mark och Irma. 12.05 En plats i solen. 14 Hela Sverige bakar, 15 Mandelmanns gård. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 Tillsammans med Strömstedts. 19 Nyheter och väder. 19.30 halv 8 hos mig, 20 Sveriges mästerkock. 21 Patience, 22 Nyheter och sport. 22.20 Vädret. 22.30 The Hunting Party, 23.25 The Rookie. Kunskapskanalen, torsdag 16 juli. 17.25 Världens natur, 18.15 Så gjordes Planet Earth. 18.25 Trollsländernas värld. 1915 Världens historia, spelet bakom Monopol. 2010 Vilda Korea, 21 Antikens riken. 21.50 Kungliga skandaler, 22.40 Djurvärldens vinnare. 23.30 Mellankrigstidens drömmar. Fredag 17 juli. 16.40 Så byggdes Sverige. 17.40 Resfeber, 18.30 På resan med Backstad. 19.10 blir orangutang, 20 Fråga Lund, 21 Vilda Korea. 21.55 Övergivna byggnader, 22.40 Lån Australien. 23.35 Världens historia, lördag 18 juli, 16.05 På resan med Backstad. 16.45 Lån Australien, 17.40 Övergivna byggnader. 18.25 På resan i Medelhavet, 19.10 Resfeber. 20 Det hände här, 21 Djurvärlden vinnare. 21.50 Antikens riken, 22.40 Fråga Lund, 23.40 Historien om Sverige. Söndag 19 juli 16.25 Det hände här, 17.25 Att bli orangutang, 18.15 Fråga Lund. 19.15 Ett enklare liv, 20 Världens natur. 20.50 Så gjordes Planet Earth. 21 Kungliga skandaler, 21.45 På resa i Medelhavet. 22.25 Mellankrigstidens drömmar, 23.20 Vilda Korea. Måndag 20 juli, 16.45 På resan med Backstad, Japan. 17.25 Fråga Lund, 18.25 Världens natur. 19.15 Så gjordes Planet Earth, 19.25 På resa i Medelhavet. 20.10 Vilda Korea, 21 Historien om Sverige. 22 Historiskt eftersnack, 22.30 Kungliga skandaler. 23.15 Antikens riken. Tisdag 21 juli 16.50 Det hände här. 17.50 Kungliga skandaler. 18.35 Övergivna byggnader. 19.20 Antikens riken. 20.10 Världens natur, Kingdom. 21 På resa i Medelhavet. 21.40 Mellankrigstidens drömmar. 22.35 Ett enklare liv. 23.20 Alone, Australien. 00.15 Resfeber, turismens pris. Onsdag 22 juli, 17.25 Världens historia, spelet bakom Monopol. 18.20 Djurvärldens vinnare, 19.10 Det hände här. 20.10 Resfeber, 21 Världens natur. 21.50 Så gjordes Planet Earth, 22 Den svarta svanen. 22.55 Historien om Sverige, 23.55 Historiskt eftersnack. Personligt. Jag är en man 71, pensionär som jag ska träffa man eller kvinna för trevlig gemenskap. Svar till Lev i nuet 041. Kvinna söker manlig vän, bor i Kalmar 75 år, söker man 75 plus med bil runt Kalmartrakten. Svar till vänskap 042. Skicka brev till Kvällstunden Klockartorpsgatan 14 723 44 Västerås om du vill svara på en signatur. En läsardikt. Ett sagoland. Dikt från Nalle Puh fyller 100 i år av Livia Karner, 13 år. När morgonsolen går sakta ner går Nalle Puh på stigen där blommor ler. Han nynnar stilla för sig själv vid bäckens klara glittrande älv. En burk med honung gör honom glad som solen sken en sommardag. Med sina vänner hand i hand blir varje stund ett sagoland. Marknaden säljes. Husbil Fiat Ducato 1998 i mycket gott skick. 070-333-8782. Köpes dragspel, ett durspel i bra skick. 070-58-6090. Seriös samlare söker rekordmagasinet, idrottsbilder, hockey- och fotbollsbilder, filmstjärnor med mera. 08-500-37799. Vill hyra. En höst kommer. Pensionär 72 år. Önskar hyra hus. Tre rum och kök. Sundsvall, Storuman. Allt av intresse. 073-366-7807. Med ett leende. Jag är så rasande på min man. Så jag vet inte vad jag gör. Varför då? I natt drömde jag att en yppig blondin flörtade med honom. Han var med på nota, den lurken. Ja, men kära du, det var ju bara en dröm. Visst, men när han uppför sig såg mina drömmar, vad tror du då att han gör i sina egna? Evas ögon var fyllda av tårar. Hon berättade för sina föräldrar vilka omständigheter hon befann sig i. Milda makter utbrast mamman hysteriskt. Vem är fadern? Hur ska jag kunna veta det? Du har förbjudit mig att ha stadigt sällskap. Lottas mamma har åkt till BB och lottar under tiden hos en grannfru. Hon frågar vad hon helst vill ha, en liten syster eller en liten bror. Spelar ingen roll, svarar Lotta, bara det inte blir en kusin, för det har jag redan så många. En flygvärdinna på linje Stockholm-New York hade två ovanligt ihärdiga beundrare ombord. De tjatade om att de skulle ge dem sitt telefonnummer och sin adress. Till slut drog en av männen upp sin nyckel ur fickan och sa: "Varsågod. Den här går till min New York-våning. Kom upp till mig 9 ikväll." Och han lämnade sin adress. Flygvärdinnan tog emot nyckeln, gick till den andra passageraren och sa: "Okej, jag ger mig. Här är min adress och nyckel. Kom upp till min våning 9 ikväll." Fabrikören Lundberg skickar gågossen Efraim med ett brev till grosshandlare Hansson och spörjer när han kommer tillbaka. Var du med brevet till grosshandlaren? Ja, men jag tror inte han kan läsa det. Varför skulle han inte kunna läsa det? För han lär vara blind. Är han blind? Ja, för när jag var inne på hans kontor frågade han mig två gånger vad jag hade i min mössa. Och jag hade den hela tiden på huvudet. Maja infinner sig på pastorsexpeditionen i Grums och anmäler att hon har fött ett barn. Men Maja är ju inte gift, säger pastor chockerad, och förresten är ju Maja alldeles för ung för att få barn. Ja, säger pastor, förstår att det var så att jag blev våldtagen. Då ropar väl Maja på hjälp i alla fall. När jag säger det tog det sig då rakt inte. Då kunde frun hans ha hört det. På pensionärernas ljugarbänk i Östersund satt gubbarna och diskuterade sina barns framtid. Kalle i gatan var inte riktigt nöjd, han sa. Det pratas så förfärans mycket om att människorna ska hamna på rätt plats i livet. Rätt man på rätt plats, som det heter. Men min äldsta grabb som heter Nisse blev ångbåtskalle och min yngsta grabb som heter Kalle, han blev smörgås Nisse. Lille Per kommer hem alldeles dyngblöt. Mamma undrar vad som hänt. Vi lekte hund och jag var lyktstolpe. Nu ska det handla om en naturskön vandring till Hindens rev. Hindens rev söder om Lidköping sträcker sig som en smal landtunga cirka 5 kilometer ut i Vänern, där den försvinner under vattenytan för att återigen stiga upp till ytan vid Hjortens udde längs Dalslands kust. Hindens rev löper som en spjutspets rakt ut i Vänern, format av vatten och vind under lång tid. Den upptrampade stigen som går ut till revets spets smalnar av i takt med att revet smalnar av. Rötter och stenar gör vandringen mer krävande ju längre ut man kommer. För ovana vandrare kan det kännas som en utmaning att ta sig till fots ut i spetsen på Hindens rev. En vandring på cirka 5 kilometer enkel väg. Men det är mödan värt då lugnet och atmosfären längst ut på revet har många upplevt som balsam för alla sinnen. Det är också en populär plats för förälskade par att förlova sig på. Det första man lägger märke till när man kommer in i naturreservatet är att stigen är det enda tecknet på mänsklig närvaro i skog och mark. Allt är orört med undantag av boken som reser sig som ett gammalt sjömärke nästan längst ut på revets spets och som påminner om ett fyrtorn men saknar ljus. Träd och växtlighet är starkt utsatta för väder och vind och det finns åtskilligt med vindpinade träd som ger skogen sin speciella prägel. Halvvägs genom reservatet kan man se rester av den ljunghed som till stora delar täckte revet på 1800-talet. Trots att revet är smalt så råder det olika förutsättningar för både växtlighet och markförhållanden på den norra sidan jämfört med på den södra. Den orörda naturen ger utrymme för flera fågelarter. Här passerar många olika arter av flyttfåglar. Under vinterhalvåret är fågellivet mer sparsamt, men snösparvar och vinterhämplingar är återkommande gäster ute på revet. Vanligast är tärnor, måsar, snäppor och spovar som kommer under sensommar och tidig höst. Geologiskt beskrivs Hindens rev som en randmorän skapad under istiden. När inlandsisen drog sig tillbaka norrut under några århundraden samlades en stor mängd sten, grus och sand längs iskanten att undan för undan bilda Hindens rev. Med hjälp av naturreservatet vill man bevara en orörd randmorän i den mellansvenska israndzonen och skydda ett växtekologiskt intressant område. Reservatet ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden och Hindens rev ingår som en del i Platåbergens geopark. Och denna park sträcker sig över inte mindre 9 kommuner i Västergötland. En geopark beskrivs som ett område med geologi av internationell betydelse och intresse, alltså något som är unikt i världen. I den här typen av park berättar man om sambandet mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria. Benämningen geopark är ett bevis på att naturmiljöerna är värda internationell uppmärksamhet. Den som söker svalka varma sommardagar kan besöka Vänerns riviera, det populära Svalnäsbadet som ligger vid revets början. Där hittar man både kiosk och toaletter under sommartid, avslutar Roine Holmström. Kåseriet av Anki Larsson. Vi skulle få finbesök från Norrland. Familjen var begåvad med 2 ljuvliga barn, en grabb på 6 år och en liten tjej som var 3. Några dagar före ankomsten ringde mamman i familjen. Tänkte bara förvarna lite grann, sa hon. Grabben är ute med sin pappa i skog och mark i stort sett hela tiden och det har påverkat vad han äter. Äter, svarade jag något förvånad. Hur kunde det påverka? Jo, han var förstås jättehungrig, åt massor. Det är det som kan hända när man är ute i friska luften. Äter han mycket, frågade jag. Det är ingen fara. Jag lagar alltid mat till ett helt fotbollslag när jag är igång. Nej, svarade mamman. Han äter bara älg. Om det är fisk är det röding som gäller. För ett ögonblick blev jag helt svarslös. Och det vill jag lova, det händer inte ofta. Det är lugnt, svarade jag. Trots allt med lite darr på rösten. Jag fixar det. Jag hade ett par dagar på mig att klura ut hur jag skulle få i den lilla killen någon mat. Ostmackor och filmjölk var ju ett alternativ. Det frukost dög det förstås. Och i matsäcken till badstranden skulle det ordna sig med mackor igen och en massa pannkakor. Men middag? Till saken hör att familjen bodde högst upp på fjället nära naturen. Pappan älskade att gå i skogen. Det var tur det, för det råkade vara hans arbete. Han var någon form av skogsvårdare och kunde onödigt mycket om växter och djur. Visste att det var nödvändigt att jaga, så frysen var i stort sett alltid full med vad vi kallar delikatesser. Bland annat älg och röding. Han älskade nämligen också att fiska. Allt detta hade sonen alltså ärvt. Hur ska vi lösa det här, frågade jag mannen. Du hittar nog på något, svarade han med låtsat fullt förtroende för mig. Och det fungerar, att någon tror på mig kan göra underverk. Familjen anlände. Till middag serverade jag en hemlagad köttgryta. Någon älg hade inte kommit i närheten av de grytbitarna jag införskaffat i butiken. Grönsakerna och potatisen var i alla fall delvis hemodlade, vilket jag givetvis stolt berättade. Grabben tittade lite misstänksamt ner på sin tallrik. Hans ömma moder öste upp en portion. Han smakade på en morot, tuggade och nickade. Herregud! Är han någon slags matrecensent, tänkte jag lite elakt. När han spetsade en köttbit på gaffeln blev det alldeles tyst runt bordet. Dödstyst. Han tittade på köttet, sedan på mig. Vad är det för kött? Frågade han. Kött, sade jag lite nonchalant. Oh, det är älg, älgkött. Ingen såg mina korsade fingrar under bordet. Grabben studerade biten ingående, stoppade den i munnen, tuggade och sa på rungande dialekt. Har du skutten själv? Han tyckte lite synd om mig, då jag sanningsenligt svarade att jag inte skjutit den. Men åt det gjorde han. Därefter var allt kött älg och all fisk röding, oavsett färg eller form. Därmed slut på taltidningen.